Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han och Mattias, jag var ju på...
Innan vi glömmer av det då,
ja.
Du måste ge mig hans adress.
Ja, ja, Mattias. Ja. Ja.
Eller var det inte den?
Nej, det här är Mattias som äger Jan Scott på Partille Arena.
Ja, ja, okay. Okay.
Så gick jag ner med barnen och så tog jag hamburgare och spelade lite bowling nu när Sverige spelar.
Ja.
Så fick jag se andra halvleken på Sverige i alla fall. Så kommer han fram till mig, jag har en rolig historia. Han har blivit lite inspirerad av Glenn.
Ja, precis.
Ja, det var ju Berra, Bjarne och Palle som var ute. Och så skulle de gå hem till Bjarnes tjej och skulle de ändå ha fikan. Nej, de skulle hem och så var de där och festade då. För de gick hem till Bjarnes tjej då. Och så, han är lika rolig som jag på att berätta. Han berättade ändå, så det har varit skitrolig då. Ja, och så, du vet, och så slutade det med trekant. Trekant, sa han. Det måste väl sluta med fyrkant, va? Nej, nej. Bjarnes tjej var ute hemma. Men du vet, om Glenn har dragit denna så det var
det är konst att kunna berätta.
Ja,
det är konst att kunna berätta.
Inlevelser. Det räcker. Folk fattar ju inte det när vi sitter här och ibland vi skrattar åt en historia som är jättedålig. Ja. Men då ser man ju Glenn framför sig och då blir den ju dubbelt så rolig faktiskt, Glenn. Varsågod nu, jalla.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg
med Micke Månaden
och Glenn Hussein.
Välkomna.
Götterna.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg
med Micke Månaden
och Glenn Hussein.
Välkomna.
Hallå, hallå, det var Glenn här. Välkomna till Gött Enna-podden igen. Vi har lite uppehåll här och där, men det beror på att jag är så jävla upptagen hela tiden, så jag kan inte göra det varje vecka. Och Micke får gärna köra själv, men han vill inte det riktigt, tror jag.
Nej.
Eller hur är det?
Nej, jag vägrar.
Idag har vi en mycket intressant gäst. Och jag själv spelade ihop med honom under ett antal år. Och man kan säga att det här är alltså... Ja, en av de största kuggarna till att Blåvitt gick så bra på 80-talet. Och det här är ingen mindre än Tord Holmgren, mina vänner!
Tackar, tackar.
Vi sitter ju i ett kök här på oss rörpojkarna. Så det kan ju eka lite grann där, men man får ta vad man har.
Det får bli som det blir.
Helt enkelt. Innan vi kommer in på dig, Tord, då, som är en av mina idoler när jag var yngre. Som fotbollsspelare. Jag kommer in på det sen också, tror jag. Men alla ni som känner till Tord vet ju säkert varför man kan ha honom som idol då. Men vi har en sponsor, Glenn. Yes. Göteborgs Måleri.
Vad trevligt.
Ja, det är alltid trevligt med en sponsor. Och det som är så bra med dem, jag känner dem då, Sandro och Mikael. Och Mikael är en frekvent lyssnare till denna podden också.
Gött, gött.
Bara det är ju fantastiskt. Mm. Sandor, som vi vet, han är ju lite sämre på att lyssna på poddar och sånt. Lyssnar du på poddar, Tord?
Inte så mycket, om jag ska vara ärlig.
Nej.
Om jag ska vara ärlig. Mm. Jag fick faktiskt kolla upp vad detta var innan. Jag brukar inte vara med på mycket sånt här. Men faktiskt inte. Det är väl, det är så är det.
Ja. Så vissa har kommit till poddstadiet, vissa inte. Sen har jag kompisar som går där ute som är målare också då, på Andreas bland annat på Access måleri där, och går i perioder och gör det. Ja, hur mycket man lyssnar och inte, och vilken typ av format man vill lyssna. Man vill lyssna på lite mer rolig klacksparkspodd som våran är lite grann då. Eller man vill ha lite mer crime då. Alltså där det är olika fall som Peter Dokumentär är fantastiskt bra. Så gillar du lite mer sånt så, så finns det många bra poddar där ute.
Det är väl bara det att man inte har hamnat där egentligen. Man sätter sig i bilen och egentligen så börjar man bilar upp till Gällivare, kan man ju lyssna på sånt. Men det är min generation som inte är riktigt, jag är inte riktigt där än.
Nej, men så är det.
Men absolut inga problem.
Inte jag heller. Jag har lyssnat inte på en podd. Jag har inte hört någon.
Hur, han är så rolig Glenn, för vi var med, kommer inte ihåg vilken podd vi var med
i. Ja, jag har varit med i, men jag har aldrig hört om
någon. Men du, jag var med i någon podd var vi, och så frågar hon att, vadå? Nej, jag har fan aldrig lyssnat på de poddarna vi har spelat in heller då. Och eloge till dig Glenn faktiskt, ni som är snart 60, du är över 60 då Tord, men du är ju där snart också Glenn.
Ja.
Att ni inte är de här poddlyssnarna riktigt då.
Eloge, vadå? Alltså jag kan uppskatta att alla, eller jag uppskattar, men jag förstår att folk tycker det är kul att lyssna på det. Det är bara att jag inte kommit in i det heller.
Nej, det är samma här, att man inte har liksom hängt med där riktigt.
Nej, men det är generationsfråga säkert. Ja. Om man hittar det. Absolut. Det är ju ljudböcker också nu som ökar enormt mycket då. Men Gällivare sa du, du åker upp till bilen. Vi ska komma in på Göteborgs måleri snart igen där, men hur lång tid tar du att bila härifrån?
Gällivare är 157-158 mil att köra. Men jag har ju det bra ordnat. Jag har min bror bor i Gävle och syster bor i Luleå, så att det är lagom etappen. Jag brukar köra till Gävle. Det är 52-54 mil.
Ja.
Och så vi över där och sen drar vi då 100 mil till Gällivare.
Okej.
Så att, men det är inget problem. Men samtidigt gör man inte det varje år. Men nu ska vi göra det i sommar, för då fyller brorsans fru 60. Så att då ska vi upp och lite right and tight.
Men din brorsa fyllde ju nyss, va?
Ja, han fyllde i januari, men han vill ju inte ha någon fest.
Nej.
Han vill inte ha fest. Det är liksom, han vill inte uppmärksammas överhuvudtaget.
Var?
Blåvitt gjorde ju en film för ett antal år sedan, Sista proletären.
Ja.
Då ringde de och frågade om de får komma och filma hemma hos oss. Ja, och jag sa, det får ni väl göra, men Tommy kommer. Jag vågade inte säga till Tommy att han skulle komma och filma, för han hade inte kommit då.
Är det så?
Nej, han är inte förtjust i det.
Nej.
Men det får man respektera. Men nu var ju storebror, så han kunde inte med annat att säga något.
Men det är ju lite intressant, för du valde ju att stanna kvar i Göteborg och Tommy valde att flytta hem då. Var det på grund av detta?
Nej, men precis. Alltså, vi flyttade ner samtidigt 77, jag och Tommy. Så hade han den som man är ihop med fortfarande, hon flyttade med samtidigt. Så de har ju parat ihop ganska länge. Men de flyttade ner hit och Eva har ju lite samiskbåder. Hon har samiskbåder, hennes föräldrar är same.
Okej.
Så att de flyttade ner hit. Men sen när han har spelat färdigt så hade hans äldste son Danne lite problem med luften och fuktigheten. Astma. Så att man kanske tänkte att det blir väl Gävle eller någonstans som gick upp. Men det blev hela vägen upp till Gällivare.
Okej.
Då var Eva utbildad handläkare. Och de fick tomt och kunde bygga där, så de fick fast jobb.
Ja.
Och Tommy var brandman och han fick också fast jobb. Så att de hamnade tillbaka upp i kulturen. Så att
vad härligt.
Nu är det Helly Hansen som gäller för han.
Helly Hansen.
Ja. Jag hade ju trott alltså när ni kom hit första tiden. Så om jag skulle fått välja, eller välja, men om jag skulle trott någonting, vem som skulle stannat kvar här, så trodde jag ju definitivt att Tommy och du skulle flytta upp igen. För det var lite så i början, eller hur kände du när du kom i början?
Så var det väl. Tommy var lite mer framfusen än jag.
Ja.
Om det ska vara ärlig, eller framfusen, men han var den som pratade lite grann med. Men allt kan ju förändras.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Om man umgås med Glenn så blir det så.
men det är ganska intressant det där, för det är även den bilden jag har av er två, av dig och din broder då, på fotbollsplanen då. Han var ju den som var lite mer dribblan och lite mer framåt där, och du var ju mer slitvargen, låg i bakgrunden mest då.
Ja, men så har det väl varit hela tiden. Tommy hade ju en lite större talang än vad jag hade. Så att det är som jag och Glenn, vi har fått kämpa.
Men de hade lite talang så att, men man behöver bägge delarna. Mm. Så hade vi inte haft talangerna så hade vi inte haft Jesper Blomqvist eller Tommy eller,
nej,
eller de pojkarna som gör det lilla extra. Det är det man måste ha.
Och hade de inte haft dig bland annat så hade du inte varit någon som har fått skavsår på hälsenarna heller.
Nej, precis. Det är därför jag klarar mina ben. Ja,
men det är jätteintressant just det där, för det är oftast de spelarna man vill titta på lite extra. För jag vet att jag gick bara på matcher för att se din bror spela på vänsterkanten där och fint upp gubbarna på läktaren då, va? Så det vill man ju se. Samtidigt så behövs det ju, som vi pratar om alltid, Glenn. Du kan inte ha 11 stycken Tommy Holmgren på en plan där. Nej. Det inte funkat, va?
Nej.
Men vi kommer tillbaka till det. Vi ska ta Göteborgs måleri här bara då. Det är ett härligt företag här i Göteborg som har ungefär 30 målare, Glenn.
Okej.
De har ju köpt en tavla här nu som vi ska ut och titta på någon dag.
Ja.
Som är fantastiskt vacker. Jag säger inte mer än så, Glenn. Vi skulle varit där nu innan vi kom hit då till rörparkarna. Men Sandro var i Polen så han kommer hem lite senare. Så en annan dag i veckan här kommer vi åka dit och titta på den här fantastiska tavlan. Men det är en otroligt god firma. De tar hand om sina målare. Arbetsmiljö. Är det någonting ni jobbar med?
Ja, men arbetsmiljön är väl viktig.
Ja.
Absolut, det är våra lastbilar att de ska vara riktiga och miljövänliga och så samtidigt AC och de ska vara automat och alltihopa.
Mm.
Så att den är väl viktig. Mm. Absolut.
För det är viktigt att man trivs på jobbet. Man tänkte, du lägger nästan 10 timmar om dagen med resor och sånt till din arbetsplats, 50 timmar i veckan, och inte trivas på sitt arbete. Då är det bättre man byter, tycker jag.
Ja, precis. Nej, men här, om du tittar här så är de som har slutat jobba har jobbat 25 år, de har jobbat 35 år. Det är nästan ingen som slutar. Så att trivseln här är väl ganska hög faktiskt.
Ja, men det är bra. Det är väldigt, just när man går i pension då, jobbat i 25-30 år, de har bättre betyg som arbetsgivare kan man ju inte få.
För sen är du så på ett jobb också, det är ju inte bara en backe, en nedförsbacke att det är alldeles utmärkt eller man har det jättebra, utan det går ju upp och ner.
Oh, ja.
Det är som det är i arbetslivet, det är vanliga livet också. Mm. Men nu stora hela så är det jättebra här på rörpökarna.
Mm. Har ni lite tillställningar så då och då? Eller?
Ja,
lite
precis. Partajer? Jag var ute i fredags och det stod 0323 på taxikvittot.
Så, ja,
nej, men vi är väl ute med kunder och så har vi lite egna grejer. Vi ska åka nu den 30 mars, ska vi, på lördag ska vi ta båten här med de här som ska gå i pension nu. Vi har Idari som ska gå, vår chaufför.
Ja.
Och så att, ska vi göra en liten tillställning.
Vad tar ni båten då?
Nu har de bokat att vi ska åka över till Danmark.
Okay.
Men det är bara killarna, tipsgänget. Vi har ett tipsgäng som vi har, som vi brukar göra, tippa och så hitta på något, gå ut och äta och göra lite. Man får umgås vid sidan om också.
Ja, men det är viktigt.
Så att man någon gång då inte bara är arbetet.
Nej.
Du, när vi ändå är inne på båtar här, nu hoppar vi fram och tillbaka här, men kommer du ihåg när vi åkte till England med Torline med blåvitt?
Ja. Berätta, jag vill
inte. Ja, men det var ju tjejerna med.
Ja, precis.
Ja,
precis.
Var ju, men det var ju inte lugnt ändå. Men herre jävla vilka resor.
Ja, det var inte så bra på engelska där. Nu skulle...
Nej, det var ju den som vägde.
Stoppa taxi.
Ja, vänta nu. Ni berättar ju lite mer utförligt.
Nej, men vi kunde ju ingen engelska. Vi skulle stoppa någon jävla... taxi, vad fan, jag kommer inte ihåg.
Så det var blandad svenska och engelska där, så att det var inte så lyckat. Men...
Ja, det var någon vi skulle ha tagit, så såg jag stop that man with the paraply. Umbrella heter det.
Ja, men det är bra, jag fattade ju det första du sa, Hjalmar. Det är det viktigaste. Men det var tidigt 80-tal där då, eller?
Ja, sånt.
Slutet på 70 kanske till och med. Där till gränsen,
Men var det bara en så här trevlig resa eller åkte ni över för att spela fotboll?
Nej, inte den gången.
Nej, det var bara resa.
Så vi kom inte ihåg om vi såg någon match.
Ja, vi skulle se en match. Såg vi den? Det vet jag inte. Nej, det var ingen fotbollsresa för oss att spela, utan det var bara att se en match.
Ja. Mm. Och sen är med i damerna, du är sorglig, Glenn.
Men de behöver ju lite...
De behöver också luftas.
Lite andrum också.
Ja. Dario sa du där förresten. Jag stötte ju på honom här. Jag har inte sett honom på säkert 15 år, ska jag nästan vilja säga. Vi är uppvuxna. Han är äldre, man går i pension här nu då. Ute på Aschim där ute i fritidsstugorna. Och han har ju inte haft det lätt genom åren. Alltså, han är ju italienare då.
Mm.
Och hur många mästerskap har inte Italien åkt upp på straffar?
Ja, det är klart det är så, men samtidigt så vänder han åt andra hållet. Många VM-guld har Sverige. Då är man bara tyst. Det är svårt att slå ut han där.
Ja, vet, man har gråtit många gånger där ute. Många gånger. Sen har ofta han, de åkte ut där på 90-talet på straffar.
Sen har han väl lite tyngre nu när han håller på Milan. De har väl haft lite kämpig år. Tidigare så var de i vassa, men nu har de lite kämpigt ute i Europa.
Berlusconi försvann och då försvann framgången också.
Du Tord, om...
Men vet du vad, Göteborgs måleri...
Ja, du har varit klar där,
förlåt. Jag. Nej,
sorry,
inte.
Sorry.
Det som är också superbra då med Göteborgs måleri, det är att vill man få en ny anställning, man vill ju ta ett steg i livet eller någonting, så kontaktar man dem bara egentligen på göteborgsmåleri.se utan massa prickar över då på Ö, Ä och Å naturligtvis. Och är det så att man nu framåt våren här nu, bor du i hus?
Jag bor i hus, ja.
Ja, så kanske det är dags att börja måla om huset. Då kontaktar man bara Sander och Micke och så får man en offert på det. Kommer de dit och räknar ställning och man behöver kanske byta lite brädor och sånt, så håller de med hela projektet. Så det kan man göra också. Så gå in på deras hemsida, läs lite grann och så tack för att ni sponsrar oss, Göteborgs måleri. Tack.
Ja, herregud, det är tacksamt.
Ja. Vadå, du har hus?
Ja. Jag har hus, ja. Absolut.
Står du och målar dig själv eller hur ser det ut?
Om jag ska vara ärlig så målade jag förra året.
Ja, vad bra.
Men min granne är målare och har egen målarfirma.
Ja, vad bra.
Ja, det är Gunnar det, ja.
Det är Gunnar.
Ja, han var ju med nu sist.
Precis. Ja. Så att, nej, men jag har målat precis. Det får man göra. Bor man i Göteborg så får man underhålla med jämna mellanrum när man har trähus.
Mm. Ja, för annars, alltså, om man låter det gå för lång tid så blir ju träet så himla skadat och då får helt plötsligt får man byta brädor och sånt och då förstörs det, så färgen är ju till för att skydda virket då.
Absolut.
Inte bara skönhet utan det finns något praktiskt med det också. Så man kan aldrig måla för ofta kan man väl säga.
Nej. Klimatet här kräver ju att man får underhålla på ett helt annat sätt. Om man jämför med Norrland, jämför det så är det otroligt stor skillnad.
Vad är den stora skillnaden?
Ja, alltså färgen tar ju stryk på ett helt annat sätt. Eller,
här nere?
Jajamän. Det kan man se hur ofta de målar uppe i Gällivare kontra vad man får göra här.
Ja, det är så.
Så det är stor skillnad.
Ja. Häftigt. Hur gick det förresten med Massman och pojken då?
Nej, men det funkar bra. Det är torr luft där. Aha, det är torr luft, inte lika fuktig luft. Så han klarar sig mycket bättre. Så att det fungerar. Han har flyttat nu är stor. Så att nu bor han i Luleå och har två barn.
Okej, det ser man. Tiden går snabbt där. Men då undrar jag bara så här. Från Gällivare då till Göteborg, Glenn. Hur hittar de er?
Ja, men så här var det att Tommy, vi kom med i länslaget i fotboll. Vi hade ett bra lag i Gällivare, ett ungdomslag. Vi hade ett jättebra lag som junior, pojklag junior. Så att vi vann ju Norrlandsmästerskapen till Östersund två år i rad. Mm. Eller i Östersund, ja, precis. Men samtidigt åkte vi upp till Kiruna och mötte Hans Erkejärvi och Hans Edlund. De spelade ju här i Frölunda bland annat, Hans Edlund. Då åkte vi och fick stryk med 15-3 och 21.
Oj.
Och de sköt som hästar tycker man, för de var ju duktiga i hockey. Men så spelade vi fotboll och då var det tvärtom.
Mm.
Så att vi hade ett bra gäng och då kom vi med i länslaget. Och sen kom Tommy med i pojklandslaget och jag kom med i juniorlandslaget.
Jaha, okej.
Okay. Och den vägen var det. Redan i juniorlandslaget, det var ju Håkan Sandberg med också samtidigt.
Mm-hmm.
Som vi har spelat tillsammans med i blodet. Och den vägen var det. Då var vi var ju och tittade i Örebro, vi var och tittade i Norrköping, vi var och tittade i Sundsvall, vi var och tittade i Växjö, Åtvidaberg. Det var många som var ute efter oss. Och sen det sista så var vi och tittade, det var alltså 76, mötte Blåvitt Bayern München på Gamla Ullevi. Och då var det 25 000 eller 30 000 åskådare. Så när vi kom hem så sa jag att de dit ska vi. Så det var det som avgjorde oss. Då var det Anders Bergman då som var vass.
Men det var aldrig någon snack om att det var en de skulle ha, utan det var alltid två.
Nej, vi hade sagt att vi skulle gå.
Ja.
Vi hade bestämt om vi skulle flytta så skulle vi flytta tillsammans.
Mm.
Så att det fick bli ett paketpris.
Mm.
Men hur var det att växa upp med det? Jag kan knappt uttala det här. Men Pallohomas, eller vad heter det?
Pallohornas.
Pallohomas.
Ja.
Där är du född, va?
Ja, precis.
Vad är det för ett
ställe? Nej, men alltså det var ju vinter. Vi tränade mycket skidor. Det var skidor och så försökte vi göra skridskobana hemma. Men sen spelade ju pappa fotboll och var målvakt i ett division 3-lag.
Mm.
Så vi åkte med han varje helg med bussen. Hemmamatch eller bortamatch så var vi med där hela vägen. Så att det blev ju fotboll och det var vi tre bröder, jag, Tommy och Bjarne.
Bjarne,
han spelade ju fotboll i Allsvenskan i Gävle.
Jaha, hade du ingen aning?
Så att, ja, precis. Vi har mött varandra lite grann. Men så att det blev fotboll och sen flyttade vi då till Gällivare. På grund av skolor och alltihopa. Och fotboll, idrotten också. Och därigenom så var vi, bodde vi 2-3 år i Gällivare innan vi då stack iväg. Då var jag 19, Tommy var 18. Det tog 2 år så försvann alla barn hemifrån. Syrran spelade elitbasket i Luleå.
Okej.
Så hon var där och så brorsan i Gävle och vi då, jag och Tommy hamnade i Göteborg.
Så det var 4 syskon?
4 syskon.
Och alla drog på 2 år?
Precis.
Vad tomt det måste bli.
Ja, det var tomt, det var tomt för dem. Så de, den vägen mellan Göteborg och Gällivare, den kan nog.
Ja, okej.
Men du, Hackas, är det klubben du kommer ifrån?
Det fanns ju ingen klubb i Pallonas, den var ju så liten. Så det blev ju Hackas, heter den första klubben.
Den ligger i Gällivare?
Den ligger, nej, den ligger 4 mil från Gällivare.
Okej.
Och en mil från Pallonas.
Vad heter det? Hackas?
Hackas.
Finns det någon finsk förening som heter så också, eller?
Ja, det var de vi mötte i UEFA-cupen 82, första matchen. Valking, Koskin, Hacka.
Mm.
Ah, okay.
Ja, det är det du tänkte på.
Ja, det måste det ha varit. Jag vet inte om det var just 82 jag tänkte på, men just en finsk förening.
Men du, det här, du sa att ni var ju bra där uppe. Var Mats Olausson med där?
Ja, Mats Olausson var ju lite yngre. Han kom, okay, ju, han kom ju senare, för han gick ju till Gävle också.
Ja.
Men han var några år yngre.
Var det någon mer? Thomas Hansson?
Thomas Hansson. Sen hade sin bror Kent Hansson, så Lennart Ellima. Det var många som gick till Gävle då,
okay,
i den tiden.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Som var...
Det är ju jävligt underligt att, eller underligt att så många bra spelare kommer från, alltså från så ett lag så jävla långt upp i landet.
Nej, men det var, vi hade en generation som var duktiga då. Och sen blev det ju ringa på vattnet. Om vi kunde gå vidare så kunde de ju testa. Så det var lite grann så, vi var en liten inkörsport för de andra att våga satsa och kanske få upp ögonen, för de andra klubbarna fick upp ögonen för pojkarna där uppe.
Men hur gick det till då när ni kom till Göteborg? Var det Berma? Var han uppe då eller?
Han var uppe, det var 30 minusgrader, det var 2 meter snö och jag hade fått en ny bil, bakhjulsdriven Mazda som jag snurrar med. Han var satt och höll och pissade på sig i framsätet när han kom från flygplatsen och vi åkte hem till oss. Nej, men det var det, Berma kom ju upp och när han kom upp så var det, ja, det var ju bestämt att vi skulle flytta ner. Så det var liksom ingen...
Var det bara han eller var det någon?
Det var bara han. Det var han som var, precis. Så att så flyttade vi ner och hamnade på Folkvistegatan i Backa, Brunnsborg.
Okej.
Ja, för fan vad tidigt.
Hur tog de hand om, för nu är det ju mycket att när Blåvitt plockar in spelare, eller Blåvitt är en allsvensk klubb, plockar in spelare från en mindre ort, så kommer du till storstan. Och i dagens läge så är det ju mycket sociala medier och det finns ju mycket mer att göra mot vad det fanns på den tiden. Men alltså, utanför fotbollen så är det så viktigt att man tar hand om sina spelare, tycker jag personligen, att de har ett socialt nätverk och den biten. Hur tog Blåvitt hand om er på den tiden?
Ja, det fanns ingenting att klaga på egentligen. Nej, de var vassa där. De var riktigt vassa faktiskt. Jag fick ju jobb och Tom började också jobba och fick lägenhet och sen... Ja, sen blev det automatiskt, det löste sig. Det var inte något större problem. De hade koll på hela tiden. Och så började man jobba, så fick man jobba kompisar. Och så. Vi umgicks ju ganska mycket med Glenn.
Ja, ja.
Mm. När du kom i 78.
78, ja.
Ja, precis.
Okay, så vi umgicks inte varandra direkt, så,
ja.
Eller?
Ja, det blev ju så. Det blev så. Mm. För att du bodde på Hisingen och så Kerstin hade körkort, du hade inget körkort.
Nej.
Så att det blev så. Mm. Så att nej, men det var, och sen var det ju, ja, vi hade det bra när vi kom hit. Mm. Absolut.
Hur var eran, att ni umgicks mycket, men på vilket sätt? Hur uppfattade du Glenn när du var i den åldern? Hur var Glenn?
Nej, han var ju inte lika sprallig då, men nej, men så det var som en vanlig kille. Sen växte det väl mer och mer att du pratade och liksom tjatade på det sättet. Men du och Tommy hade, vet inte om ni var spela ihop i något landslag eller hur?
Jo, var det? Jo, i juniorlandslag, ja, och sånt där.
Nej, precis.
Sen bodde vi ihop hela tiden i början, mm, när Blåvitt-tiden. Jag och Tommy bodde ihop samma rum på bortamatch och sånt där.
Mm.
Vem bodde du med?
Jag bodde med Stig Fredriksson.
Ja, med Stickan, för fan.
Vi har bott i alla här alltså. Ja. Nej, men vi kom ju in och kom in i omklädningsrummet också, jag och Tommy som kom där från en liten byhåla där uppe. Så kom man in i omklädningsrummet, så sitter Ove Kindvall och Björn Nordqvist och Reine Almqvist.
Stort.
Det var stort. Mm. Men heder till de pojkarna. Alltså, det var inget märkvärdigt. Det var precis som om det var farsan eller någon som var. De var starka. Och det var det som jag har varit med om och fått vara med om, att därför det har gått bra också i Blåvitt. Den känslan och den det är så som man tar hand om varandra.
Mm.
Under i alla fall under min tid så hade vi det grymt bra på det sättet.
Vad kul att höra, är det verkligen? Mm.
Ja, ja, ja.
När man oftast är det rivalitet, det kommer ju ändå in nya personer och alla är rädda om sin plats lite grann då, va?
Ja, ja.
Men så att de tar emot dem öppna.
Ja, 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 nej, det var precis. Du fick väl drabbas lite grann av det här första. Du fick inte komma med på träningsläger, eller var det? Du fick inte åka med på en resa första.
Nej, till Bermudas.
Bermudas. Mm.
Kan du ta väck handen och så förklara?
Ja, förlåt.
Kan du förklara?
Nej, jag tycker jag hörde inte vad du sa det sista.
Nej.
Nej, men det var ju en sån här uppmuntringsresa som spelarna fick efter säsongens slut då. Detta är ju 78 då.
Mm.
Och då, jag vet ju att inte jag platsar i något jävla A-lag, det vet jag väl. Jag spelar ju B-laget hela tiden. Så jag kände väl att jag har ju ingenting i A-laget att göra just nu, men jag får ju slita mig till det. Men då skulle alla åka på en uppmuntringsresa till Bermudas. Det var ju ingen fotboll eller någonting, det var ju bara ren jävla festresa.
Skattemyndigheten är borta nu, eller hur? Vi spelade ingen match den gången. Nej. Annars var det alltid matchen.
Ja, på pappret.
Mm.
Ja. Men i alla fall, då fick alla åka med utan en, och det var jag. Jag fick inte lov att åka. Du skrattar åt din jävel.
Ja, men det har du aldrig berättat.
Hur tror du man kände sig då?
Nej, man kände sig utanför.
Nej, men det var ju andra som inte heller hade spelat i A-laget, men de fick åka med.
Ja, jag tycker det, för
men det var ju en käftsmäll som inte duga liksom. Ja. Och sen, inget ont om Bosse Johansson, ungdomsledaren. Mm. Men de gav den biljetten typ då till en ungdomsledare som har varit jävligt bra då i Blåvitt, Bosse Johansson. Mm. Så han fick åka med istället för mig då. Mm. Det är inget ont om Bosse Johansson, det är inte det jag säger.
Men bara en fråga här nu, lite mer allvarligt då. Hur kändes det i hjärtat på dig?
Det kändes för jävligt.
Ja.
Men det kändes för jävligt i en vecka. Och sen tänkte man ju bara, ja, jävla, ska jag visa de här jävla svinen, vad fan de har missat. Mm. Och sen det taggar ju igång på det för fan också.
Men det är hemskt med utanförskap så. Mm. När en hel grupp åker iväg och man blir lämnad själv då. Förlåt, jag skrattar, men jag tyckte det var roligt för dig. För du har ju aldrig berättat det här.
Nej, jag har inte.
Du försöker förtränga det.
Aldrig kommit upp någon.
Du kan skriva en bok snart om din tragiska uppväxt.
Men jag har hört en massa grejer på den här resan. Nej, men att det var... Var det inte dubbel... Några som spelade dubbel? P.O. Johansson och Ralf Öberg och gänget där.
Ja, det var ju prestige. Jag hade ju tävlingar, så blir det alltid prestige. Och så hade vi vår gamla materialförvaltare.
Ja,
som satt... Han kanske inte var helt nykter heller när han satt där och var nätdomare.
Nätdomare, ja.
Om bollen har gått flera gånger efter serven, och så skriker han nät. Ja, ja, alla tävlingsmänniskor när boll kommer fram, så det blir riktigt styrkelse.
Är det samma material som hade den vattenflaskan på?
Nej, men kallar jag.
Kan du berätta om det?
Ja, det kan du göra också.
Nej, så efter varje träning så stod ju vattenflaskorna i omklädningsrummet där färdig för att dricka när man kom in i rummet. Och Kalle, han var ju där inne och hade gjort allt i ordning, och så var någon av killarna som fick tag i en vattenflaska och tog den och så. Nej, då var det Kalles vattenflaska. Och det var ju gin och Gatorade.
Så Reinaldo tror jag var. Reinaldo tror jag.
Så att ja.
Men jag hörde ytterligare där på Bermuda, så att Kalle, när han satt på halvpackan, ja, och skulle, ja, och skrik nät.
Ja.
Då hängde punkkulan på varsin sida av byxorna också, som hängde i dinglingen.
Jag var lite mer diskret, jag vill inte berätta det, men det får du ta. Så var det.
Jag såg inte det själv, jag bara hörde.
Du var ju inte med.
Stackar.
Nej, men det stämmer.
Ja. Men Glenn, hur uppfattar du Tommy och Tord när du träffade dem första gången så här?
Nej, första, det var ju att det var blyga pojkar som man får liksom, ja, försöka ta hand om och lotsa in dem så gott det går.
Mm.
Det är liksom, man kan inte bara köra järnet direkt liksom så här, utan nej, men ni kom ju med på olika fester och sånt där för mig, som vi surra var ju med, min syster var ju med mycket, hon var intresserad av Tommy ett tag där.
Nej.
Oj, men.
Oj, oj, det här är ett scoop,
men
alltså.
Det blev ingenting.
Nej, Tommy hade med sig sin kona, som hon har med sig,
hon
som
kom inte direkt,
hon kom lite senare.
Ah, okay. Och då var syrran där och
ja, men det var ju väldigt, nej, försiktigt, ingenting, ah, okay, alltså. Nej.
Men vi var ju runt, vi åkte ju på, vi kom från Gällivare, så det var lite dansparker, så vi åkte runt, vi var till Orust, eller vad heter den, Älles, eller vad heter de?
Älles, ja.
Ja, det heter ju Fagerfjäll.
Fagerfjäll. Ah, hängde ni där uppe mycket?
Nej, inte hängde, nej, men nej. Men nej, men vi var iväg på någon sån nästan.
Ah. Var det skillnad hur man roar sig Gällivare kontra folket som kom härifrån?
Ja, jättestor skillnad.
Ja, kan du berätta
jättestor
lite?
Nej, skillnaden var ju framförallt att det var mycket mer alkohol där uppe.
Ja, det var så.
Det var så.
Ja.
Det var så klart mycket att killarna hade inte koll på läget överhuvudtaget, tror jag.
Nej, de
snackar blev kan man tycka. Nej, det var mycket bedusare på det sättet. De var inte, slogs väl inte, men det var mycket bedusare med alkoholen.
Var det mer renat och sånt också?
Ja, precis. Ja. Så att, och vi, både jag och Tommy, vi var ingen sådana stora fester när vi bodde där uppe. Nej. Då hade vi inte festat mycket faktiskt. Nej. Då var det max på idrotten.
Mm.
Men det var ju stor skillnad på när man kom ner och såg att det var klart mycket mildare. Även om det var, fanns här också, men inte alls på samma sätt.
Nej.
Det var klart brutalare det.
Så den myten jag har med mig då, stämmer ju lite grann då?
Ja, då var det så i alla fall. Ja. Jag kan inte svara på hur det är nu, men den var den var tuffare.
Hade alla personer som bodde uppe, hade de varsin brännare i huset?
Nej, det kan jag inte säga att de hade. Nej, det tror jag är lite överdrivet. Nej, men nej, inte alla hade inte det.
Nej, för det var väldigt vanligt i Göteborg på den tiden.
Ja, jag fattar ju.
Alla nästan som, ja, inte jag brände ju aldrig då, men jag såg ju de vuxna ovanför den. Många av dem brände ju hemma. Ska inte säga något, men pappa var en av dem.
Du ska inte säga något, så börjar berätta något ändå.
Ni axlar med lite fredagskänsla, Glenn, va?
Ja, det är det nog. Ja, det var den fantastiska låten Björn Rosenström med After Work.
Mm.
Den är god fortfarande.
Den är väldigt trevlig.
Ja.
Och där är ju vi sitter ju verkligen här med en riktig knegare då.
Ja, ja.
Och din brorsa fyllde precis 60 då, och han ville inte ha någon fest. Men ni hade väl någonting här i Göteborg nu träffades, eller hur var det?
Vi var ju i torsdags. Han var nere för här. Han har ju haft ett, sin yngste son har hamnat nere i Malmö. Mm. Och sin mellandotter har hamnat i Oslo. Och nu har han gått i pension. Och så den äldste bor i Luleå. Så han tog en turné. Så han har varit en vecka i Malmö. Så nu passerar han här. Och så skulle han till upp till Oslo. Åkte han igår.
Okay.
Så i torsdags var vi ute med gamla fotbollssänget. Jag ringde runt och fick faktiskt ihop 12-13 stycken.
Ja, det var starkt.
Vi, ja, det var skitskoj.
Mm. Vad gick ni än och käka?
Vi gick på Berzelii bar. Mm. Det var det med bara att vi kan sitta någonstans för oss själva och sitta och prata om mitt i stan. Mm.
Kanonkäk alltså. Ja. Jävligt gott för
Absolut. Mm. Absolut.
Får man, kommer man, något som är sådär, kommer man tillbaka till sina roller man hade i laget lite på det även nu för tiden lite, eller?
Alltså, ja, lite grann. Det är ju vad som vi snackade om innan här, att Håkan Sandberg ska ju alltid gräva sig ner djupt i olika diskussioner. Det räcker ju inte att hålla sig på ytan, utan han ska ju ner och gräva i allt skit.
Är det i allt skit?
Men han är ju från Ludvika.
Han är ju från Ludvika.
Ludvika advokat, så att då får man räkna med lite svin.
Ja, okay. Men det är samtidigt jävligt roligt. Ja. För man, ja, nu börjar det igen.
Låter när han hållas lite grann då, eller?
Ja. Det är några som slänger en tändsticka också bara för att liksom,
elda på
det där kan inte vara rätt, det är ju fel, och då smäller det bara till.
Ja. Jobbade han lite grann för typ facket i fotbollen förr, eller var det?
Han gjorde det, men han gör inte det nu. Jag har inte riktigt koll på vad han gör exakt nu faktiskt.
Jag får med att han körde ihop med han Carl Fager, ja,
där, någon, han var med i den advokatfirman där, men jag tror inte han är kvar där nu.
Nej. Nej, de körde väl agentverksamhet där också, va? Mm. Mm. Carl Fager hjälpte väl Tobbe, eller?
Kanske i något sammanhang, men jag vet att
han... Kina pratar jag om då.
Ja, det är möjligt. Jag vet inte, jag har inte koll på de grejerna riktigt.
Mm. Nej, kan jag nog berätta för dig, Glenn, då. Till 99% så var det Carl Fager som hjälpte till med den biten där. För Kina är det tydligen, det handlar inte så mycket om vad du presenterar, utan det handlar om att de måste lita på dig som person. Ungefär sådär. Mm. Du vet, med... Ja, kan inte så djupt det där, skitsamma. Ja, kör på. Förlåt.
Men du, när kände du, eller båda två, eller var det någon som kom in tidigare än den andra i blåvitt, i A-laget?
Alltså, det var jag.
Du kom in förut, Tommy.
För jag hade ett enklare spelsätt. Så jag kom in redan efter första halvåret. Sen blev jag ju nästan ordinarie då, som back. Började som back.
Högerback, eller?
Vänsterback.
Jaha. Mm. Fan, kom inte ihåg.
Ja, men du vet, stickan kom ju inte förrän senare.
Nej.
Som brukar spela vänster tidigare. Så att jag kom in första halvåret och spelade som back. Och sen andra året då började jag som mittfältare. Och då började Tommy så... Det var ju ett tag att Tommy tvekade på om han skulle stanna kvar.
Jaha.
För att... Ja, en sån spelare som spelar med små marginaler... Mm. Kommer upp och det går mycket fortare, det går mycket på ett annat sätt. Mm. Det är enklare att vara försvarsspelare och kunna försvara sig och hitta den biten. Så han, det var ett tag som kände sig som, men sen kom han till en brytpunkt där det vände för honom. Och sen var det inte något snack om saken på den biten.
Vem var det som var tränaren när ni kom hit?
Nej, men 77-78 var det Hasse Karlsson.
Hasse Karlsson, okej. Okay. Mm.
Sen kom ju Svennis då, 79.
Mm. Vad är ditt första intryck av Svennis?
Det har alltid varit så att han har någon aura runt omkring sig. Jag kan inte förklara det varför, för han har ju sällan höjt rösten eller något sånt där, men han kunde prata lite allvar, men på något sätt har han någon aura runt omkring sig som han har med sig. Mm. Det är bara det, du har ju mer erfarenhet än han, men det är den jag har med mig.
Och
det,
nej, han var ju likadan i Italien. Mm. Han höjde aldrig rösten. Nej. Det behövdes liksom inte, man fattar vad han menar ändå. Mm.
Men det är ganska häftigt det med auran som du säger då. Marcus när han kom in i ett rum och såna grejer då, eller?
Alltså, han hade respekten med sig. Jag vet inte varför.
Nej.
Att det var det. Till och med när han satte Torus på plan efter 79 då, när det gick dåligt. Och, eller 80 var det väl. När det förlorade de första matcherna där han tog ut oss på plan på kamratskolan och sa att är det så att ni inte vill ha kvar mig, så är det bättre än säga till oss. Men vi visste ju själva att det var inte hans fel, det var ju vårat fel lika mycket.
Mm.
Nej, han hade med sig någonting som... Jag vet inte, jag kan inte förklara det.
Lyfte han folk på ett bra sätt, eller?
Ja, jag tycker väl aldrig... Jag vet inte, jag kan inte uppfatta att han har sagt... Han har trampat på någon. Nej. Sen måste man ju sätta, säga till någon om de gör fel eller något där. Men han var jag upplevde aldrig att han någon gång var trampad, utan han var ganska saklig i sina sätt att förklara.
Tydlighet,
ja precis.
Men sen förklarar han väl efter vad jag har hört, nu hamnar ju varken du eller jag så ofta på bänken eller, men de som hamnar på bänken förklarar ju varför de sitter där. För idag är det så här och för, ja, vad det nu må vara, istället för att inte säga någonting. Man blir ju inte nöjd att sitta på bänken ändå, men om du får en förklaring så kan du acceptera det på ett annat sätt. De som satt på bänken då.
Och det gäller att man förklarar det i rätt tid också. Man kan inte göra det när man inte är mottaglig, utan man måste ju låta personen vara mottaglig för förklaringen också då. Men då är frågan, Glenn, Bermuda-resan där, fick du någon förklaring?
Nej,
det är för jävligt.
Fick aldrig någon förklaring. Anders Bergman var det som kom
men
fram.
Men då var det inte Sverige som var tränare.
Nej, det vet jag. Det var ju tidigare.
Men jag tror att det var bra. För då fick man en jävla sporre, jävla svin. Jävlar.
Men egentligen så har du bevisat att man kommer med rätt inställning, så kommer man hur långt som helst.
Ja, men det är ju samma med dig.
Ja,
det är
ju du har gått ett par steg till.
Det är samma inställning. Mentalitet.
Det kan jag hålla med om. Men jag menar just att du bevisar att man kan gå hela vägen om man har inställning.
När du kom till Göteborg så var du inne mittfältare uppe i Gällivare?
Jag var inne mittfältare i juniorlaget i Gällivare, men i A-laget i Gällivare var vänsterback.
Okej. Så Blåvitt köpte de dig som vänsterback eller inne mittfältare? Kommer du ihåg det?
Det var blandat, för jag spelade ju med juniorlandslaget och det spelade jag blandat. Så egentligen köpte de mig som vänsterback och Tommy som vänster mittfältare.
Ja, bröderna på vänsterkanten.
Precis.
Och så blev det så en annan utveckling på det hela.
Ja, det är så. Det blev en helt annan.
När kände du att det var någonting stort på gång i Blåvitt?
Ja, alltså vi var ju med och nosa hela tiden där i övre delen av Allsvenskan redan från första året. Men det var väl kring 81 som det började kännas riktigt att det här nu kan det vara något giftigt. När det börjar stämma med press och understöd och det sättet att spela fotboll.
Var det ett skönt sätt att spela fotboll på, tycker du?
Det passar mig väldigt bra. Start och stopp och liksom tydliga roller. Det passar mig väldigt bra.
Hade det funkat idag?
Definitivt.
Bra.
Jag tycker att det är det man ser ut i Europa. Jag stör mig lite grann att det är lite, man backar hem, då blir man feg och blir förlegad. Utan man tittar ut i Europa nu, så är fortfarande som går med på pressa. Man behöver inte gå upp och pressa högst ända bort på deras planhalva, men i alla fall sätta på Blåvitts hemmaplan på Gamla Ullevi, vi ska inte motståndarna få rulla boll.
Det ska
de inte få göra.
Nej, det ska vi bara
precis. Så är det väl.
Försöker du rulla våld, då ska du fan med kännas.
Ja, alltså. Då ska du kännas, precis.
Och hälsenorna ska...
Ja, jag tycker Jan Andersson bevisar med landslaget att det funkar, även om man möter på pappret bättre motstånd.
Det innan jag glömmer av det. Vet du vad ni kostar från Gällivare, ni två, till Göteborg?
Nej, jag har inte någon aning. Inte någon aning.
Jag trodde du var säker. Jag vet vad jag kostar från Marta.
Vad kostar du då?
25 000.
Det var 25 000.
Från Marta.
Ja, det var mycket pengar på den tiden.
Nej, jag tror inte. Men
alltså, jag vet inte. Jag tror att de fick ett träningsläger. Gällivare kom ner året efter på träningsläger och bodde på Hindelsgården.
Okay.
Men jag tror att det var något sånt. Men jag ska inte svara. Jag kan inte det.
Nej.
Hindelsgården, gammal klassisk ställe.
Ja.
Har ni varit där mycket?
Nej, vi har varit med stadslaget på gången, men de byggde väl en för VM 58, va?
Ja,
tror jag. Ja, Brassan
var ju det.
Men det är väldigt fint där uppe.
Ja, jättefint.
Är det? Så 25 000 för Glenn, då där visste vi inte riktigt.
Nej, det var inte bra.
Men det är mycket 70-talet, Glenn. 25 papp.
Ja, jag vet inte. Det var så märkvärdigt, men...
Nej, men jag tycker det låter så mycket på 70-talet.
Men du kände inte av någon speciell match där som gjorde att jävlar, nu är vi på G?
Nej, det kan jag inte säga. Utan jag kände när det började stämma med segrarna började komma och att jag kände att det här, nu är det inte någon som tar oss. Har du själv känt någon match?
Nej, men jag kände liksom den här Arsenal-matchen 1-5 när vi gjorde 1-0 på Highbury. Så tänkte jag, fan, är det inte märkvärdigt än så här? Man är ju imponerad av folk när man sitter på tv och sådär och latchar går omkring och... Men så vände de ju och vann med 5-1. Då fick man sig en jävla näsbränna alltså. Mm. Herre jävla, man får nog ta i lite mer om man ska komma någonstans. Så det var en bra jävla förlust alltså.
Och jag, den matchen hade jag ju en match jag blev snurrad utan dess like. Det var för mittfältare som är vänsterfot, så att det är Liam Brady.
Ja, Brady. Och
han spelar för mittfält i Arsenal.
Var han bra?
Det var ingen rolig
match. Oj, det blev Holmgren snurrad.
Ja, det var så.
Ja, det var så. Så jag har haft två sådana som jag vet själv var riktigt jobb, riktigt jobb. Ja, det var den matchen. Sen var jag och spelade mot Nordirland borta med landslaget. Och vi skulle spela Laban Anderssons libero i backlinjen och så en libero och så backlinje och yttermittfältet på ett helt annat sätt och jag spelade vänster yttermittfältarna och hade ingen vänsterback bakom mig. Uff. Och de hade ju en Neil Brotherston, tror han heter.
Ja, det, exakt, så, exakt.
Som snurrar mig utan dess like. Så att det var ju riktigt... Nej, det har haft två matcher som har varit riktigt som jag känner att de har inte hållit med värvor på.
Men vem på det då?
Va?
Bästa då? Bästa matchen har du gjort? Som du tycker själv?
Jag vet inte om jag kan peka någon match. Som
jo, men vad fan, det vet du ju. Alltså, jag kan inte säga någon
match. Hamburg hemma var ju en vass match. Ja. Mm. Hamburg hemma var en vass match.
Plus ett mål också.
Ja, precis. Så att den blev ju extra då för att de spelade som de gjorde. Tyskarna, de satsade ju på både på Tommy och Torbjörn. Det var ju medvetet satsning, det kan jag garantera att de...
Ja, jag har en fråga angående Hamburg-matchen. Vi kan gå in på den direkt lika väl då.
Ja, det här hoppar lite höger och vänster.
Jag tycker det är så intressant, eftersom du spelar in i mittfältare. Jag har aldrig hört din version av denna Hamburg, eller hela UEFA 82 där. Och just om vi tar den matchen då, finalen där mot Hamburg... När det smäller på så hårt som det gör, om till och med går in och skadar då, två av våra bästa spelare då. Hur var det på innermittfältet?
Alltså, Hamburg var lite fega. De smällde på Torbjörn och Tommy som dribblade. Det var medvetet, det kan jag garantera. Att de ville vi satsa på. Men sen, jag menar, vi hade ju spelare som låg skadade vid sidan av plan. De anföll ju inte. De var nöjda med att spela 0-0, tror jag. Mm. Så för oss var det inte, det var inte på det sättet. Det var mer att vi skulle försöka anfalla. Så kändes det faktiskt.
Men var det hot där inne? Var de fula? Eller hur var det?
De var inte fulare än något vanligt. Nej. Inte fulare. Jag tror mer att de hade koll på att de två pojkarna försöker vi sätta dit lite. Mm.
Men vilka, som... vilka hade ni? Vi har Magat.
Magas, Felix Magas.
Den andra?
Jag kan inte den andra. Men Felix Magas var den stora vänsterfoten.
Ja.
Så att... Men jag kan inte säga att jag var speciellt extra tuff mot dem.
Nej.
På det sättet.
Kauseslauten då? Var det Brige eller spelade han in i mitt? Nej, han spelade kant.
Han spelade back. Brige spelade back.
Hette han Hans-Peter?
Hans-Peter Brige, precis.
Mm. Jag kommer inte ihåg om att
jag var inte med på hemmamatchen, det var sjuk.
Jag var inte heller med, jag var avstängd.
Och jag var feber.
Ja.
Herregud. Mm. Kommer inte jag ihåg faktiskt.
Nej, precis. Jag låg på tv och svettades.
Men alltså, vi kan ju skratta, men var det hemskt att se det på tv?
Ja, men det är ju aldrig roligt. Det är aldrig roligt. Det är ju som det är att sitta vid sidan om, är alltid mycket värre än att spela på det sättet.
När Stig gick fram och skulle slå straffen då, hur kändes det?
Ja, jag litar på Sorsele-Stig.
Ja, det är så.
Det är inget problem.
Sorsele-Stig. Alla,
för när han funkar, det funkar.
Hur många satte han under den perioden? Han missade ju inte en straff.
Nej, han var inne i Stig.
Men var 4-5 stycken eller?
Mm, precis.
Nu är han ju jäkligt nära att ta den visserligen där, men...
Ja, han är ju på den, men det spelar ingen roll, den satt ju.
Så det, ja.
Ja, det är så, man måste ju ha flytt.
Hur var känslan från ditt tal här nu inför sista matchen i Hamburg då? Mm. När den ska gå in där. Hur var...
Alltså, vi hade ju ett självförtroende. Ganska, inte så att säga att vi skulle vinna, men att vi visste ju att det var som Svenne sa. Han visade ju upp den vimpen, Hamburg sportsman, UEFA-cupmästare 82. Mm. Och så hade han ju det också, att hur många gånger har vi inte gjort något mål på en match? Vi hade gjort mål i alla matcher vi spelat. Mm. Vi har satt det och liksom...
Och då måste de göra tre.
Då måste de göra, precis. Så att det fanns ju självförtroende.
Och när hade aldrig släppt mer än två mål i någon match också?
Nej, det kanske var så också.
Ja, så det finns...
Men det är ändå att komma ut arenan, publik, yl. Men vi hade ju spelat också, varför vi också var det, vi hade ju spelat tipskullsmatcher. Sakta men säkert åker man till Bulgarien, Rumänien, Tjeckien och spelar de här bortamatcherna. Arenor, domare, publik. Jag tror man behöver spela sådana matcher, vi hade nytta av dem. Idag kommer inte svenska lag ut och spela, men man möter sina gamla kompisar. Man har inte en domare som är på det sättet helt och vansinnigt. Man får inte den lilla rutinen. Vi fick den lilla rutinen när vi spelade de tillskottmatcherna. Jag tror de var jätteviktiga. Bussresor som var extrema.
Jag har ett litet minne. jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Var det Bulgarien eller Rumänien? Nej, Rumänien var väldigt tror jag. Bulgarien tror jag. Du och jag var på någon jävla klubb. Alltså ingen jävla, det var en vanlig bar, en bar, disco eller vad fan det var för någonting. Men så hände det någonting där inne och när vi gick ut så kom det ut fem gubbar efter oss. Och jag tror att jag hade i alla fall träskor, jag vet inte om du hade träskor också. Så jag sa, det här är inte bra. Så de kom ut efter oss, fyra, fem gubbar. Och sen tog jag av mig träskorna och sa, nu drar vi, nu springer vi bara. Och vi hade inte gjort någonting.
Nej.
Men det var någon jävla, jag vet inte vad det var för något, om de, alltså jag vet inte vad det var, jag kommer inte än idag, men de jagade oss. Och vi sprang som helvete.
I Bulgarien. Var det alltid utgång så på kvällarna, eller?
Ja. Oftast. Alltså, det var ju alltid bira.
Om det var match så var det så. Då var det så. Inte på träningsläge.
Nej.
Ja, okay.
Det var en,
men var det tips?
Det var Svennis stentuff och alkoholen. Det var en stentuff. Men det var aldrig något problem heller.
Nej.
Det var aldrig något problem.
Men tipskuppen där, det var så skönt. Åkte man fredag, kom hem på söndag, måndag den gång då eller?
Yes.
Var det sitt på sommar va?
Ja, så åker man ju ner för att spela matchen. Det är det viktigaste. Och sen när matchen är slut så kan du ju relaxa. Och sen söndag. De gick ju alltid på eftermiddagarna. De gick inte på kvällstid.
Det var ju alltid stekande sol.
Så var man klar vid 5-6. Så var ju kvällen ledig.
Ja, jag kan inte hjälpa. Jag gillar ju den tiden. Men Glenn, jag vill ha lite nivåsättning, tack.
Ja, då ska vi se vilken nivå vi ska komma till här.
Tord, när ni är ute och typ som var på middagen senast, håller Glenn på att dra mycket vitsar och sånt även då?
Han kör ju, men det tillhör ju. Annars är det konstigt.
Ja, det är så.
Det är ju så. Vi hade ju Glenn och vi hade ju Wernersson och Totte som var lite frontfigur.
Alltså Wernersson också?
Ja, och Wernersson. Han
är det en spjuver alltså?
En spjuver.
Ja.
Det är. Han har mycket bakom sina öron.
Ja.
Så att, nej men det var bra, det passade oss. Men det var som på plan också. Vi var olika individer och passade till det. Vi blev ett lag, bra lag tillsammans. Det är samma sak vid sidan om. Så men, olika individer som på olika sätt tar sitt ansvar. Och det är ett ansvar, kan ju vara berätta en historia, hålla låda för att det ska vara. Så att nej, det blir naturligt som sist. Det blir ju också så.
Kommer du ihåg det som Glenn har berättat här på den här podden ett gånger när han fick sin spruta i någon match? Valencia eller var det? Nej.
Det var Wernersson som fick spruta.
Ja.
Valencia borta.
Ja. Kommer du ihåg det med?
Nej men.
Ja.
Frank Arnesons skott.
Så han inte får upp armen?
Nej.
Han får inte upp armen.
Så är det. Hade du nivåsättning Glenn då?
Ja, vi kan väl börja här. Det var så här att Göran Persson var ute och red. Så mötte han Al Svensson och så sa Al Svensson, det var en väldigt fin hingst du rider på. Nej du Svensson, nu tar du allt fel. Detta är ingen hingst. Jo men visst, jag ser väl att det är en hingst. Nej, säger han. Där tror jag mer på Carl Bildt, för honom mötte jag precis innan. Och han sa att han aldrig har sett en sån stor fitta på en häst förut. Jag gick den in.
Jag tycker alltid de är roligast själv också.
Ja,
var det nivån?
Ja, det var nivån för idag.
Ja. Politikernivå kör vi då. Härligt. Men det var i alla fall härliga tider på den tiden.
Ja.
Men vi ska ta lite blåvitt nu. Dagens blåvitt. Följer du blåvitt mycket?
Ja, ganska mycket faktiskt. Ganska mycket. Vi är med och sponsrar lite grann och så jag ser nästan alla hemmamatcher live och så ser jag de flesta bortamatcher på TV faktiskt.
Vad tror du om året då?
Ja, som det har sett ut så ser det tufft ut. Men matchen mot ÖIS måste jag faktiskt säga att det var steg i rätt riktning, tycker jag.
Andra halvleken?
Ja, dels första. Jag såg inte hela andra. Dels första och andra. De var inte så fega, lite aggressiva och spelade lite framåt. Jag har ju tyckt att de rullar för mycket boll i sidled bakåt. Mm. Det är många som tycker att det kan man inte sticka under med stol med. Mm. Men sitter på läktaren och har inte koll på hela deras sätt. Men för mig måste det vara jobbigt att se en forwards i Blåvitt. För de får inte många bollar för fötterna.
Nej.
Men de håller väl på att utveckla ett spel nu som man får acceptera. Men det snackas mycket på läktaren blir det.
Ja, det är mycket snack på läktaren just nu. Glöm då.
Nej, jag kan bara instämma egentligen. De har ju ingenting att jobba med. Liksom. Det finns ju ingen... Det finns ju ingenting att köpa in och spela för. Spelarna runt om i... Det är där tror jag de har tappat mest. Att unga talanger runt om i Sverige idag väljer ju inte Blåvitt i första hand. Utan får de en erbjudande från Malmö eller AIK eller Hammarby eller så väljer de det istället. Tyvärr. Mm. Det tror jag de har tappat oerhört mycket. Alltså. Det är viktigt.
Men återigen så tycker jag man kan visa det som Jan Andersson går. Att med sämre material, om inte man har dem och värvar de spelar så går de med material. Man får spela en enkel fotboll. Det är ju faktiskt så. Man måste spela en enklare fotboll, en mer rakare fotboll om man inte har materialet.
Du måste ju spela efter så, materialet.
Men nu sitter vi här som åskådare på läktaren. Då får man ju en åsikt att tycka det. Men sen kanske de sitter inne och har en annan åsikt som de håller på att utvecklas. Mm. Det får ju man köpa. Men som åskådare så tycker man spelar för mycket bollar i sidan, för lite rakt. Och... är för fega på hemmaplan att har backat ner. Nu spelar han sist mot ÖIS och det var faktiskt tyckte jag ändå i steg i rätt riktning.
ÖIS var väldigt aggressiv, det var första 10 där i alla fall där, och då såg man, de var ju på väg att norpa bollen en på gången.
Precis,
va?
Precis.
Men saknas inte en sån här liten ledartyp? En som tar tag i det lite grann, bara för att minst en då. Men en som man ser liksom,
bryter till lite, som liksom gestikulerar lite.
Det är många unga killar där, men jag tycker att nu Sebastian Eriksson som kommer, sen får en del tycka att han ibland satsar på för mycket, men det är en hjärta för klubben, och framförallt vad som är, man behöver någon som pratar på plan. Otroligt viktigt att ha folk, det har man ju sett när man vill spela också, det är jätteviktigt att ha folk som vågar prata på plan och håller igång folket, pushar dem positivt hela tiden. Och du möter engelska lag och brittiska lag, snacket går ju ett hela tiden. Underlätta forward som jag pratar, vända upp och ta emot, men när man sitter där, då sitter man ganska nära på Ullevi, och fastän det är inte många som snackar på plan. Utan snarare man sträcker ut handen, alltså jag har ingen att spela till. De signalerna gillar jag inte.
Nej,
det vara någon annan som pratar och visar, kom igen nu. Kom igen Kalle, vi löser det här. Men samtidigt så är det, när man inte har självförtroende ska det bli så också, så att
Ja, men de har små gesterna som du pratar om där. Jag håller med dig fullständigt, för de är så viktiga, för du singlar ner ut till hela resten och bara att det är negativa gester du gör där. Och det funkar ju inte då. Men vad man ska spela efter det materialet man har. Jag håller med dig rätt fullständigt. Rakare, enklare, mer aggressivt. Men de har ju, det är ju det som är så skönt när vi sitter på läktaren. För vi får ju ha våran åsikt.
Jo, men det måste man ha. Man går dit och tittar på fotboll och har åsikt. Men sen har ju de är inne i den kärnan. De har en annan sätt att se på fotboll. Så det får man ju acceptera också, att de försöker göra det. Men för tillfället så är det så att det har varit så mycket boll i sidled och inte så mycket framåt.
Vilken position kommer de i år, tror du? Ungefär? Ja. Om du får tippa. Glenn, du har ju säkert någon siffra på gång.
8-9 någonting.
Det skulle jag säga.
8-9 någonting.
Det skulle jag säga samma sak. Skulle jag säga samma sak.
Gynna, jag vet att Glenn, du har gått ut i någon krönika och skrivit där att ordet är tålamod då. Jag håller ju inte med riktigt, gör inte. Men det är ju en annan sak. Men vad gagnar det? Nu försöker jag se lite längre perspektiv. För jag skulle, om vi kommer 8, 9, 10, 11. Förra året när jag satt, då satt med Tobbe Nilsson och Glenn och pratade hemma hos Tobbe Nilsson. Då hade jag dem som nummer 13. Men så eftersom de var så positiva, de pratade 4, 5, så sa det. Nu ska jag vara positiv 10, tror jag skulle komma då. Men så jag tänkte så här, om man kommer 10, 11, 8, 9 ni pratar om, gagnar det Blåvitt i långa loppet? Hade det inte gagnat? Jag är inne på en linje som jag kommer få skit för säkert, kortsiktigt, men på lång sikt tror jag faktiskt att det hade varit bra. Det är att
åka ur
åka ner i superrätta. Ja, exakt, lugn och fin och glädje. Nej, men jag tänkte på lite grann, tänkte nästa år, lite derby. Alltså för hela Göteborgsfotbollen, inte bara på Blåvitt nu, men naturligtvis mest på Blåvitt. Så tror jag att man behöver börja om någon gång på något sätt. För att hamna tionde plats år efter år efter år, jag kan inte se långa loppet att det stärker föreningen på något sätt. För många föreningar som går bra idag har ju varit nere i superrättan för inte så jättelänge sedan då.
Nu är det ju bara så att det är en jävligt viktig grej som du glömmer här nu. Inte rent fotbollsmässigt.
Pengamässigt.
Ja. Pengamässigt. För att från och med nästa säsong så köper alltså Unibet upp Allsvenskan och Superettan. Mm. Och de kommer ju pumpa in pengar till varje förening. Så det är jävligt viktigt att hänga kvar just i år. Mm. Nästa år kanske det, men nu handlar det om jättepengar här va? Mm. Så därför är det jävligt viktigt.
Men jag kan inte se att den har fördel att ramla ner. Nej. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Absolut inte.
Men jag är inne på, om man ska göra en förändring i livet så måste ju något drastiskt hända oftast.
Mm. Du tänker på Malmö och Hammarby.
Nej,
när de åkte.
Ja, ni var väl nere i ettan innan ni blev EFA-mästare bland annat.
Mm. Ja, det var ju 70...
76 gick de
76
upp.
Gick de upp.
Ja,
ja. Då har de legat i superrättan, superrättan då.
Men vilket fall som helst, men ibland om man ska ha in en förändring, för just nu så är det ju tyvärr väldigt... Det är gärna två läger på läktaren också, känns bland supportrarna och detta också. Det är inte bra, jag vill ha det goda tillbaka på något sätt. För att vända den här trenden på något sätt. Så ibland behöver man krisa rejält. För att det, en kris är ju, alltså det blir ju en förändring då riktigt. Så länge vi går kvar det här gråa bara hela tiden, vi är nöjda med att komma till, inte nöjda är vi inte, men ja, vi blir tio i år, vad tror ni, 8-9, vi sitter och tippar Blåvitt, det är ju sorgligt på något sätt.
Men alltså man kan väl, det är ju nästan till kris om man kommer 10, 11, 12 i Blåvitt.
Ja,
då är det väl nästan till kris ändå,
tycker jag. Det är ju förra året.
Ja, precis. Men det är ju så att man håller på att göra förändringar och då är frågan.
Men jag tycker så här, om man kommer ner i superettan, vinner superettan, alltså man får ett flow, man får en positiv energi. Helsingborg var nere nyligen, de har ganska god flow i sin förening just nu var detta då. Jag vet att ni är emot mig nu och det är många där ute som är emot mig också. Och det är helt okej. Okay. Men min lilla teori är att om man krisar och kommer ner så kan man få med sig den positiva energin det kan ge. Tänk dig två derbyn, eller fyra derbyn nästa år mot Gais och ÖIS. Alltså bara det hade ju gagnat hela fotbollen, med publik på läktarna. Det blir kört på våra arbetsplatser tål. Hade blivit kört mellan Gaisare, Blåvitare och ÖISare då istället. Så jag tror långsiktigt så tror jag det varit positivt. Kortsiktigt, nej, naturligtvis inte, för du pratar ju pengarbiten här med Junibet.
Ja, det är bara den där jag tänkte på nu sen.
Jag säger långsiktigt, då är det bättre att Gais och ÖIS kommer upp.
Ja, men då får vi fan vänta.
Ja, men vet inte så om inte.
Nej, så något bra på honom.
Du, Tordan, jag tänkte på en grej så inte glömmer av det. Du åkte ju på en jävla elak skada. Korsbandet var det, va?
Jag har väl haft två rejäla skador i Blåvitt. Och jag ser väl egentligen som positivt att ha haft två rejäla skador. Sen har jag haft en lite småskavanker, men det kan man inte räkna. Medan brorsan Tommy då har haft 10 olika halvskador. Och det tar ju mer på psyket, och det tar mer liksom, man får småsmällar och inte är riktigt fräsch. Men jag har ju en smäll, det var 79 med Svennis. Det var ju andra träningen. Så fastnade jag med foten på plastgräset på Vallhalla. Men fördelen med den var ju att jag skadade mig på morgonen, på eftermiddagen eller när den skadan hände, så ringde de till Lasse Pettersson, Per Renström. Jag åkte till Sahlgrenska sjukhuset, så på väg upp i hissen, och vad som hände nu, ja, det får du se när du vaknar upp, sa de. Antingen så är det gips eller så är det ingenting.
Oj.
Så de opererade mig på kvällen. Dagen efter så låg jag, hade med gips. Så det var den operationen. De säger också att man opererar snabbt, så större chans att det läks. Så jag har inte haft något problem, förutom att jag fick ju samma korsbandsskada när jag slutade sista året att spela i Lerkil.
Aha.
89. Och fastnade jag med. Då var vi tvungna att hänga kvar i fyran. Då gick jag ner och spelade mittback med skruvdobbar och fastnade sista. Och slut sönder korsbandet sista
matchen. Man fick operera också, eller?
Ja. Och då var det den nya metoden. Den förra var ju då med gips, och den nya metoden var att man låg ner, men nu har det gått ännu längre fram, men då låg man ner vagga, för jag hade ju aldrig gips.
Nej.
Utan jag hade så att jag kunde böja knät sen när jag kom hem i 30 grader, så att jag blev aldrig stel och operera på det sättet.
Men Är det någonting jag bara fått för mig? Eller kommer inte du tillbaka jävligt fort från den knäskadan?
Det tog ju 6 månader.
Ja, någon år sedan tar det väl 10 månader eller någonting.
Men det tror jag också var tack vare att jag skadade mig i januari och spelade i juli.
Ja. Det är ju fan helt otroligt. Korsband.
Men jag var tjurig då.
Men är man inte lite orolig när man går på just korsband? Det är ju ganska rejäla skador. Är man inte lite orolig?
Alltså, då var jag inte så gammal.
Nej, okej.
Okay. Då var det ju fotboll som stod i pannan. Ja. Nej, jag var ju tjurig. Jag var ganska tjurig när det sånt där. Och då var ju mina bästa år liksom, på det sättet. Jag hade möjlighet att kunna göra. Det var ju simma på morgonen på Valhalla och så. Ja, det var många pass. Och så gick det bra. Då kunde jag svullna inte. Det hela den paketet så att...
För många som drog i korsband kommer tillbaka och drar en korsbandet igen. Och vet du vad, Glenn? Det hade gett mig ångest.
Fem på morgonen i New York City går en man i en sliten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen, huttrar till, det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko, vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen står en kvinna med gråten i sin hals. Tittar håglöst in i morgonsolen. Hon är trött, hon har inte sovit alls. 2 av 5 miljarder människor på vårt klot, men mot deras ångest finns det ingen bot. De kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg. Det är inget fel på att vara etiop, men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop. Och de gråter så det krampar när de får en inre syn av hur vi som är från Götet tar en öl på. En fotbollskille får sitt genombrott och snackar proffskontakt med 5 italienska klubbar. Ändå känner han att tåget har gått. En annan gubbe med en ollontusing och en latex-tjuva skriker Tommy röre gubbar, men det ger honom inte nåt. Samma tomma blick och tårar salta smak. Om man frågar säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se polisen dunka buss på Schappans torg. Det är inget fel på att vara från Mölndalsbro, men 14 stopp med 4:an syr det mer än man kan tro. Och de gråter så det krampar när de får en inre syn. Har vi som är från Götet? Har vi som är från Götet?
På vilket sätt opererar de där då? Satte de på tolan från baksidan?
Nej, de ska ju upp och här. Alltså, det var fästet här, så nytt korsband och så fästade de det här.
Vem vill du ha korsbandet av på den tiden?
Vet jag inte. Har jag inte koll.
För nu vet du hur de gör korsbandet. Nu väljer de på 2 alternativ. Pojken hemma drog korsbandet nu nämligen. Då tar de en del av knäskålssenan. Eller så tar de en del av muskeln, lårmuskeln där bak och sätter in som korsband då. Det negativa är med vad man tar på muskeln där bak på lår, det är att du kan få krampkänning. Du vet när du drar bak baksidan. Det är det negativa då, plus att knäskålssenan är lite starkare då tydligen. Så han tog knäskålssenan i alla fall. Så det, men det har gått framåt där, de är grymma då på ett annat sätt. Men fotbollen, just det, förlåt Glenn, kör.
Aha, ja, ja.
Låten hade vi.
Ja, vi höll på att glömma av vilka det var som körde den här goda låten. Det var ju Jävlar anamma. Bra. De är ledsna.
De är ledsna, ja.
Mm. Det är en bra låt.
Det är en bra låt.
Innan jag glömmer av det, Tord. Är det någonting jag har fått för mig det här, eller? Var det inte en... Nej, du fick ju rehab vid sidan om och du gick lite vid sidan om kamratkåren där. Kanske var ute och jogga eller så. Var det inte någon jävla älg?
Ja, det var ju älgen som höll på att förstöra hela skiten. Det var ju, jag var ju inte riktigt klinisk ren och trava ordentligt när jag var där och jag höll på att träna och bygga upp styrkan. Så kom det ju en älg från skogen utsprängandes. Och jag fick ju inte rusa ordentligt, men det var ju chock.
Man kan inte jaga av en älg.
Ja, precis. Så var det faktiskt.
Under rehaben,
ja precis.
Shit, vad
innan jag travade riktigt rent där, så nej, det var lite otäckt.
Ja, men du måste vara van med älgar. Tog du fram bussan bara då?
Nej, du renar.
Jag renar bara då.
Det är samma sak.
Vad slutar gränsen med älgarna?
Nej, men älgar finns ju där uppe också.
Men inte så mycket.
Nej, inte på samma. Det är ju rena som är. Precis. Mm. Men det gick ju bra. Det slutade bra.
Ja, för fan vad vi var nere och tränade och så såg att han kom ut.
Och du,
helvete.
Jag tror du säkert stod och gapskratta.
Ja, efteråt gjorde du nog.
Ja.
Vad kommer du ihåg av Allsvenskan på den tiden? Du är lite annorlunda fotboll då kontra då.
Alltså, för mig, det jag kommer ihåg, det var ju matcherna mot Hammarby.
Mm.
Det är någonting som etsar mig. Alltså själva, nästan alla matcher, åka till Söderstadion med det trycket som var där vid Söderstadion. Och vi visste att till 90% är vi ett bättre fotbollslag. Men låter vi de här pojkarna komma igång och få köra så blir det jobbigt.
Mm.
Och samtidigt så var vi väldigt bra kompisar med dem. Med de Putte Ramberg och Micke Andersson och Ulf Eriksson och alla de här. Så att Kent,
Klasse Johansson
precis.
Mm.
Så att de matchen mot Hammarby var lite speciella.
Mm.
Faktiskt.
Kan du, vad var det? Det var själva
atmosfären på Söderstaden var ju grym. Mm. Man kom in i omklädningsrummet och det reka Hammarby och så hade vi Ruben där, då sjöng de Ruben jävel och applåder. Så Ruben hade ju, när jag var med där, när han var då och spelade derby, så var jag med innan jag flyttade till Blåvitt, så såg jag en match derby spela mot Hammarby på Söderstadion. Och Ruben då, på den tiden hade han så här långt hår och han var ju tunn som en sticka, små långa ben. Så sparkade han ner Billy Olsson.
Oj.
Framför läktaren. Och de var ju vansinniga och han bara liksom hötte näven mot dem. Och sen kom andra halvlek och då kapade han Billy Olsson ännu mer. Och du vet, de var ju helt... Och sen dess, så varje år vi kom med Blåvitt, så ekade Jonklund som ett Ruben jävel. Så det var lite grann Anders Broström mot AIK i hockey.
Ja, just det. Ja.
Så var det här... Så han...
Ruben jäveln.
Ja, han var ju provocerande för vissa lägen, Ruben.
Men det är bra, det är
han
så,
var ju
så
sällan, ska det vara. Han var ju sällan utvisad, men han höll sig, fick en varning och sen höll han sig på mattan.
Ja.
Det var väl en period där med Hammarby-spelarna som... Ni träffades va, eller?
Ja, precis.
Jag var med på en, tror jag, en sån träff. När man träffade varandra och så gick man ut och tog en bira, både Hammarby och Blåvittgubbar.
Berätta snälla om detta.
Alltså vi var kompisar med dem på ett helt annat sätt med Hammarby-killaren. Inte riktigt samma med Djurgården och framförallt inte AIK. Men Hammarby-killarna var en helt annan atmosfär. Nu var ju de för ett år sedan. Så då åker de ju på en överraskningsresa varje år, Hammarby-killarna. Och då ringde en av killarna till mig. Så jag och Stig ordnade så att Hammarby-killarna kom till Star Bobbling. Och trodde att de skulle spela bobbling. Och där satt vi, det är 10 stycken gamla blåvittkilla.
Nej.
Som vi spelade bobbling och hade en trevlig kväll tillsammans. Så tanken är att vi ska åka upp till dem och hälsa på. Så att vi hade en lite speciell relation med dem. Även om vi hade en tuff 82-finalen där vi torskade hemma. Och det var trummen på läktarna och vi hatade det för att de fick ström här på Ullevi. Det var mycket tjafs. De fick ju ström på Ullevi för att kunna ha trummor och spela. Mm. Och de, det kändes som att de hade hemma match för att de fick ju sån tryck på publiken.
Ja.
Och så skulle vi åka upp till Söderstadion och spela match. Men det gick ju bra. Vi löste det ändå.
Mm. Vad vackert när man träffas så efteråt, som man går efteråt och går ut och tar sig en bärs ihop.
Men man kan ju, alltså under de matcherna, fan, jag gick och pratade med Peter Gerhardsson och Felixson och Gaming under matchen, precis som fan ska vi göra efter då?
fast
det gjorde under final.
Det gjorde inte jag.
Nej, det kan
nej,
inte
nej, det klarar inte jag.
Var du så här tjurskallig när det var
90 minuter? Nej, men alltså, a game is a game.
Ja.
Jag kunde vara lite stökig på matcherna, men efter matchen tog man varandra hand. Men jag klarar inte att gå och prata under match, det var inte min grej.
Men då måste jag fråga lite grann, för jag får den känslan lite. Jag har alltid förknippat skotta med att vi kör 90 minuter match, då är det krig. 5 minuter efteråt och sura, för efter 5 minuter då tar vi fram bärsen och så är det över då, va? Hur var matcherna mot Dundee?
Alltså Dundee-matcherna, de var ju tuffa, men det var inga, jag kände inga våldsamheter. Jag kände inte att det var jobbigt. Det kändes som att det var vanliga matcher ute i Europa. Lite andra typer av matcher blir det då. Men ingen speciellt. Bortamatchen var ju så att supportrarna hade dem med sig, men de var ju grymma efter matchen till oss.
Mm.
Men inte under matchen var de inte det, men efter matchen.
Mm. Nej, vi har bara glada minnen från 87. Vi var där väldigt tidigt en dag. Jag var på den här matchen och kollade just då.
Mm.
Och då träffar vi den där supportaren på utsidan på Ulliver.
Mm.
Då har vi upp 2 mål och spelade där mot varandra och detta på utsidan på asfalten där. På, alltså det, jag har såna sköna minnen från den här tiden så det är helt otroligt. Så jag älskade skottarna verkligen.
Mm.
Det var magiska matcher. Ja.
Sen när jag spelar mot det brittiska lag, det är ju ganska ärligt. Mm. Och det gillar jag fortfarande att se i Premier League där. Att närkamparna fortfarande så ramlar de inte och rullar. Jag tänker på, för mig är Ronaldo ett skräckexempel för ungdomarna, säger han. Han är ju en dröm i straffområdet, men ute på fotbollsplanen när ungdomar ser han så kan inte det vara vanligt.
Nej.
Alltså man slänger och ramlar och filmar och hela tiden på domaren. Men i straffområdet kan ingen ta ifrån honom att det är en grym.
Ja, ja,
men liksom 10-åriga pojkar ser hur han beter sig på plan.
Såg ni han Mbappé eller vad han nu uttalar? Såg ni han nu senast?
Nej.
Leder med 4-1, 90:e minuten. Och så filmar han, går förbi målvakten för att han vill ha en straff då. Alltså det är
man fick ingen straff eller?
Nej, nej. Nej, det är så dåligt. Det är så dåligt. De är förebilder. Ja.
Men du vet, ja, kanske du vet, kanske har koll på det, men du gillar skotska lag och sådär,
ja. Ja, men vi sätter jo. Mig på provet.
Nej, nej, men alltså, vi mötte ju ett skotskt lag i kvartsfinalen något år innan. I en annan turnering.
I en annan turnering?
Ja.
Ja, du menar 86 där eller?
Ja,
nej?
Ja. I kvartsfinalen.
Ja.
Vilka var det då?
Aberdeen.
Yes.
Ja.
Och vem tränade dem då?
Men så träna Aberdeen, ja. Det skiter jag ju fullständigt i. Jag vet att Johnny Ekström missade 30 frilägen tror jag på den här matchen. Kommer du
ihåg vem som tränade Aberdeen?
Ja,
ja.
Det var en av de större tränarna i England.
En av de större tränarna?
I England.
Ja, men då säger Ferguson då.
Ja, men det är helt rätt.
Ah, lite fotboll kan man, men inte mycket. Jag har blivit jättenervös när du ska ställa mig på såna här grejer.
Nej, nej.
Men kommer du inte ihåg Johnny Ekström den matchen?
Jo, nej, jag kommer inte exakt
ihåg. Han kom ju fri, jag vet inte hur många gånger. Och så missar han och missar och missar och missar. Och till slut så satte han där.
Jag måste fråga Tor också. Barcelona borta matchen. Jag var inte med själv. Fan var hela den
tillställningen. Jag har ju 2 sådana hemska. Det är ju Barcelona borta och så är det ju ÖIS hemma 85
ja.
SM. Inte hemska, men ja, sådana där som är. Barcelona borta, det var den överlägset värsta. Hemsk.
Berätta om hur det var på
ja, planen. Vi vann ju 3-0 hemma och sen skulle vi åka och spela bort dem och sen fick du röda hund eller vattenkopp.
Vems fel var det?
Ja, ni var inne på han förut.
Mm. Det var min brors pojk som hade vattenkopp och så fick han det. Och så åkte vi ner till Barcelona och då var Ruben, fick vi låna han från Västra Frölunda. Han hade ju gått dit så vi kunde ta tillbaka, men då hade ju inte han tränat med oss på det sättet. Och ja, vi startade ju matchen och det var ju 0-0 i paus. Och kommer in i paus och säger Ruben att han har flimmer framför ögonen. Han kan inte spela mer. Då var det så att han inte varit tränad och kände att jag pallar inte för det.
Aha.
Så att vi fick ändra i backlinjen. Och så ändrade vi backlinjen och så tog en stund så gjorde de i mål. Eller vi gjorde mål. Och domaren pekade mot mittcirkeln. Medan Barcelona-spelarna sprang ut mot linjemannen. Och så linjemannen ändrade i domslutet.
Mm.
Så hade vi sprungit ut mot linjemannen tillsammans med Barcelona-spelarna så låg att då hade han dömt mål.
Mm.
Men nu dömde han ju bort målet tack vare att de var där. För han sa att bollen var ute.
Var det det som var förklaringen? För jag vet fortfarande inte bara fan dömde bort det. Att bollen var ute på kortlinjen.
Jag har sett situationen då igen nyligen. Och det är mycket möjligt att det är blåser. För mycket möjlighet. Det jag ser ju då, det är ju att Johnny kommer ju från kortlinjen. Alltså han är utanför banan, kommer in i spåret. Så han kommer ju från offsiden. Så skitsamma.
Men hans förklaring, för jag var ju där och pratade med domaren. Och hans förklaring är att, att
bollen var ute.
Precis. Ja.
Och det var den aldrig.
Och det var den aldrig. Men hade vi rustat dit så hade det ju varit en helt annan grej. Men så blev det ju det, och så blev det ju hela vägen då. Allt sånt där. Och det är väl den enda matchen som jag kan säga på att vi var inte förberedda.
Jaha.
Vi var inte förberedda. Med straffar.
Ja, just
vi hade ju Jerry Karlsson satt ju på bänken.
Ja. Ja, jag tänkte lite taktiskt.
Det var inte förberedda. Och min ljumske gick ju sönder. Det var ju 3 minuter kvar.
Ja.
Om förlängningen. Så jag fick ju, de bar ju ner mig, eller jag fick ju gå ner för nu kampade en lång spelargång i tunneln, och så kom man upp på omklädningsrummet. Så jag låg där i omklädningsrummet, så hörde jag slutsignalen av förlängningen, så skulle bli straffa. Och in kom ju en massa steg klankande sin, men kom inte till Torbjörn Nilsson. Vad ska jag göra? Så här, jag ska inte slå någon straff. Men så tänk om det står 10 lika och alla måste slå straffa. Visst det fanns sånt.
Och så gick han upp då.
Ja, så han fick ju kritik för att inte han tog straff.
Men han var inställd. Men Jerry, alltså hade de släckt in Jerry när du blev skadad, så hade han tagit en straff.
Nej, men det var ju alltid varit förberedda med Blåvet, men här kändes det var en av de gångerna vi inte var förberedda, och det straffade oss hårt.
Men när ni åkte ner, för du sa ju förut där att det var sånt jävla självförtroende i det här laget.
Men självförtroende 100%.
Men det var sånt självförtroende i laget liksom, så att jag kan tänka mig själv, hade jag varit med där nere, så hade jag vi möter Barcelona borta, men vi torskar fan inte med 3-0.
Nej.
Aldrig i livet. Hade ni den tanken?
Men det hade vi. Det hade vi. Ja. Och därför tror jag vi inte kanske var förberedda på straffar. Det kan ju vara, alltså ledningen var inte förberedd på straffar, inte haft den i tanken. För det stod ju ändå 0-0 i paus. Och det såg stabilt. Vi hade ju ett par chanser till och med att göra mål. Och så hände det där, och så kom det, så att det var överlägset hemskt.
Men på den tiden blev det straffad direkt, jag kommer inte ihåg.
Nej,
förlängning. Konstigt, man inte hinner.
Och då hade vi ju chansen, det var ju Roland hade ju chansen att sätta den, och så hade han satt den, så hade vi vunnit då. Men slå straff, det var ju 95 000 och sen 90 000 åskådare på
läktaren.
Och vi har haft en match som inte gick våran väg. Så att det där var inte lätt.
Nej.
Det är inte lätt. Men det var den överlägset värsta matchen.
Vem var det du fick byta? Var det Mart?
Nej, alltså, jag vet inte vem som gick in, om jag ska ärlig. Jag fick ju gå ner i omklädningsrummet, så jag har inte koll på vem som bytte. Jag har inte tänkt på det heller. Så här efter.
Ska vi, det var ju... Det var ju en tragisk stund så sett. Men du sa ju ÖIS där 85.
Det var ju men det är ju också derby. Men ÖIS hade ju ett jäkla bra lag då.
Det var ju över 2 matcher.
Sören började, ja precis. Så att, nej, det var ju inte något som var orättvist. Men alltså, förlora derby mot ÖIS i nästan final. Det är, om man är en tävlingsmänniska, så är inte det okej.
Nej.
Men de var ett bra lag, så vi ska inte ta ifrån dem. Absolut inte, inte så. Men det var samma sak med ÖIS-killarna. De var ju ungefär samma sak som Hammarby-killarna. Så de var alltid lätt att umgås med.
Ja. Jag sprang på en gille nu. Vi var nere i Spanien för ett par veckor sedan. På flygplatsen hem. Jag tänkte, vad fan inte det han? Då var det, jag har inte sett han sedan vi spelade den finalen, tror jag. Glenn Martindal.
Ja, precis. Fårvården.
Jajamän. Gago.
Var det han som hade neddragna strumpor, va?
Det tror jag. Han spelade väl i Tvidaberg förut, innan.
Var inte det... Nej, men då kan man spela utan benskydd på den tiden. Och neddragna strumpor. Var det inte han det i Bärske? Gjorde han också det? Pierre?
Möjligt. Briegel gjorde det, kommer jag ihåg.
Briegel gjorde det.
Jag tyckte det var skitsnyggt, kommer jag ihåg, som junior. Så man längtade, som att bli senior, man kan bli slänga av sig benskydd. Precis när jag skulle bli det, då satt de i en regel att när alla var tvungna av benskydd, då blev jag besviken.
Ja, men sen är det väl så med benskydd, alltså det skyddar väl det här skavandet, om du får skavor, men det, om du bryter benet eller inte, det hjälper ju inte ett benskydd.
Ingenting.
Utan det är mer det här skavandet som är liksom.
Då måste jag bara fråga en fråga, för jag tycker det är så roligt nu för tiden, för nu ska ju alla ha benskydd på träningar också. Hade ni benskydd när ni tränade förr?
aldrig, inte jag. Nej, och jag säger inte att det ska vara tufft i det. Så det var ju bara så, nej, ja. Fan, inga benskydd.
Det var ungefär att när du gick på match då, så satte på dig benskydd och visste att nu var det match. Fan, då bara, ja. Nej, nu har de benskydd, vända pojke, vända flicka och benskydd på den där träningen.
Ja, det är väl inget fel i det.
Ja, men det kan inte hända något som
så. Om man ska välja också de benskydd som finns idag, så det stör ju det inte.
Nej,
då får du gå till Will O'Reilly och en psykolog och så.
de blir inte
större. Nej, men de är inte stora. Det är psykologi, det handlar om. Alltså, om man tränar med benskydd och spelar med benskydd, så kan man inte sätta störande. De som finns ännu.
Men var det inte någon period, 10-15 år sedan någonting, där de hade sådana här megabenskydd?
Ja, visst. De hade
som täckte hela jävla
benskydd. Det var formgjuten som tog efter anklarna. Och
ja, det var ju som hockeyskydd för fan.
Vissa gick ju till och med under foten, om man säger så. Ja, som en strumpa satte på. Men där på härliga 80-talet då, så var det ju många som drog iväg till Europa. Glenn bland annat, Dan, Strömberg, ja, det är massa folk som drog iväg. Hade du några erbjudanden där i början på Europa?
Nej.
Ingenting?
Nej, det var någon fransk klubb. Det var i början då när det började finnas lite som agenter på något sätt. Men nej, jag hade inte något riktigt. Det fanns en fransk klubb som heter Metz som pratade lite med en kille där. Men det var aldrig riktigt seriöst.
Nej.
Men du var ju i Fredrikstad en säsong eller två?
En säsong i Fredrikstad. Det var ju Reine Anklis som var tränare där. Jag var ju där 88. Slutade 87 i Blåvet. Och jag var ju ändå bara 30 år när jag slutade i Blåvet. Men då hade jag ju varit med lite i landslaget och i Blåvet. Och så jobbade som rörläggare och så hade jag skaffat barn.
Oj.
Ja. Och jag lugnade nollen från där uppe från Gällivare, men alltså, det blev inget harmoniskt.
Nej, jag förstår det.
Det blev inte det liksom. Och om man ska få barn så får man se till att vara med och ta hand om dem också. Hade man kunnat spela fotboll på heltid, så hade man kunnat spela ett par tre år till.
Ja, men det gör ju skillnad mot idag.
Ja, så är det.
Vad hade din brorsa några anbud så? Vet du det?
Ja, han blev skadad också. Vet du vad det i landskamp 85 eller något där, med en skada på Ullevi här. Mötte någon då han var vass. Så han fick ju de här som vi pratade om, många småskavanker på sina fötter. Eller småskavanker kunde ju vara större också, men inte benbrott, men ändå så att man är benflist eller spricka i benet och som var jobbig och det satte sig på såna, sätter sig lite grann i skallen.
Jag förstår det. Vad var största skillnaden? Du sa att du spelade under Laban när jag tog i landslaget och då fick du spela vänster mittfält utan någon vänsterback bakom dig.
Ja.
Var det svårt att komma in? För jag vet, var det inte massa snack om att Blåvitt-modellen kontra Malmö-modellen eller någonting? Eller vad var det? Östermodellen
öster.
Var det så?
Laban hade ju haft öster.
Ah, okay. Ja.
Det var ju det som var den lilla fighten. Men landslaget var som sämst när Blåvitt var som bäst. Men det var ju inte tanken att spela typ som Blåvitt, men han hade ju ett sätt att se på fotboll, Laban, och det får man respektera, det är ju hans sätt att se på fotboll. Men så var det, så han ville spela en annan typ av fotboll definitivt, och Malmö var ju också ganska vassa, så att det hade nog landslaget att tjäna på att spela en annan typ av fotboll.
Men du är ändå inne på landslaget. Jag vet att ni gjorde något. Jag vet inte varför inte jag var med där, men eller jag kommer inte ihåg varför, men ni hade ju något jävla test. Var det på Lidingö eller vad fan?
Nej, jag har inte hört talas om den faktiskt.
Jo, berätta.
Nej, men du får berätta själv, men det är så jävla sjukt alltså.
Nej men skämt åsido, det var ju då när landslaget gick dåligt, så var det att försöka hitta orsaker att de var dåligt tränade, eller det var lite grann så det var. Så det var ju sådana där tester på plastgräset där vid Råsunda. Så var det olika. Och då var det först man skulle smyga 3 kilometer på tid. Och efter det så var det start och stopp på den. Och jag har ju aldrig varit någon bra att springa längre distanser. Men om man kör 15-15, då är jag vass. Men inte man ska ut och springa. Och här hamnar vi då. Och det var ju tv och radio och alltihopa där. Och jag hamnade dit och tänkte, här kan man ju inte, man kan ju inte lägga sig sist, utan det gäller bara att vara med. Och jag fick ju mjölksyra, så att sista varvet så kroknade jag. Jag kom ju klart sist i mitt hit. Och då kommer jag fram och så slänger den här reportern framför mig. Hur jag känns den nu, du som är känd för att vara bra kondition. Men för det första när vi sprang så sista varvet tänkte jag, vad fan håller jag på med? Jag slutar med fotboll. Jag kliver av här och så går jag omklädd som jag byter om. Vad ska jag hålla på med det här för? Så kändes det då. Men så kom jag i alla fall mål, så blev det då den här intervjun. Så att jag sa väl någonting, men sen fick det vara. Och sen var det då mjölksyretest, och då hade jag ju mjölksyra redan uppe i öronen. Så jag sprang och vevade, jag kom ju ingen vart. Så den testen var ju ingen succé för min del i alla fall.
Absolut. Men det var inte så att det blev att du fick lida av detta efteråt? Nej, det tror inte jag fick spela landskamp eller inget sånt?
Nej. För sanningen var så, jag var ju aldrig riktigt ordinarie i landslaget. Jag var ju en liten hjälpreda där. Jag spelade 26 landskamper, men det var aldrig riktigt...
Var det i Prytsen om där då, eller?
Ja, och Strömberg och de här killarna. Ja.
Men där ser man liksom vad vilja kan ta dig någonstans. Mm. Även om du inte kan springa 3 kilometer fort, så kan du springa som en jävla dåre på fotbollsplanen då. Mm. Och bara mala. Man behöver inte ha kunna springa 3 kilometer bra.
Men vi hade ju, när vi fick Svennis, så kom vi också sen, när Svennis kom, så blev det ju ändring lite grann på träningarna. Det blev ju en helt annan typ av träning. Att inte det här, nu ska jag inte säga att det är fel att springa långt och springa milen eller sånt där, men det var mycket såna pass, 1 minuters intervaller och 30 sekunders intervaller, mycket sånt, och spel tight. Vi spelar ju väldigt mycket på träning, men då small det. Det var ju liksom fight på träningarna. Det var ju på gränsen ibland, men det var ju det som gjorde att du behövde inte löpa heller när det var full fart på spelet. Mm. Det viktiga är att man kunde ta varandra i hand när träningen var över.
Det var ju fan, det var ju VM-final varje gång vi hade kvadraten eller spela fotbollstennis. Det var ett jävla liv.
Men ligger det inte mycket i det att det man gör på träning tar man med sig till match? Ligger det inte mycket?
Jätteviktigt. Jag tycker det är jätteviktigt. Och där har ju tränarna oerhört viktigt. Och se till att det är liksom fart på träningen.
För det märker man ju ibland när man tittar på kanske något allsvenskt lag när de tränar. Det ser jävligt lojt ut ibland. Ja. Man ska inte säga några namn IFK, men ibland gör det.
Så, ja, det har inte jag koll på. Men träningen gäller riktigt att det är fart. Ja. Absolut, absolut.
Och det ska vara det griniga, fast det är inte så schysst hela tiden.
Nej, smälla på griniga inom rätt så att säga, nivå. Det ska smälla av våra fart.
Kan du berätta för oss om målet mot Hamburg hemma 82? Hur du uppfattar alltihopa? För bägge ni två är ju inblandade i detta målet.
Alltså, berätta. Jo, men jag vet ju vad som hände och jag vet ju varför det hände, varför det blev så. För bollen gick ju ner till Conny Karlsson, tror jag det var, som fick den. Och han lyfte upp bollen och den lyfte upp mot Glenn, och då visste jag ju att han vinner ju den bollen. Men det var ju en chansning att gå i rätt tidpunkt och rätt, att den hamnar på rätt ställe, och då hamnade den ju på rätt tillfälle. Jag blev fri och fick ju en halsträff och fick in bollen. Men det var ju skönt psykologiskt för att åka ner till Tyskland med den grejen. Men jag visste ju att han, det var ju hans styrka, höjspelet, att den tar han.
Härlig känsla måste
ja. Med tanke på hur de spelar.
Och se bollen bara gå in där vattret.
Jävlar, det var ju vattenpölar för fan.
Ja, precis. Det var ju precis att den kom in. Nej, men det var ju viktigt för oss. Och framförallt att kunna åka med den, med det 1-0-målet. Och med tanke på det sättet de spelar fotboll.
Vad var dagens fotboll på konstgräs som vi spelar här i Sverige då, i Allsvenskan? Det var mer konstgräs än gräs då, tror jag till och med. Vad tycker du om det?
Alltså, jag har väl ingen åsikt. Jag tänker mer för spelarna. Jag vet inte vad de tycker, men jag tror ju att det, jag ser som jag är lite grann där borta i Lerkil, har koll på. Jag tror ju att det sliter på kroppen. Helt konstgräs tror jag sliter på kroppen. Man tränar så pass som man gör och så spelar matcher. Blir tvära stopp och start. Även om man försöker vattna, men det gör man inte alltid på träningarna. Nej. Så jag vet inte. Jag tror ju att hybridgräs är bättre. Sen har jag ingen åsikt om de spelar på konstgräs, men jag tror för spelarnas skull så tror jag nog att det kanske var bättre att ha hybridgräs. För att få en lite mer naturligare... Jag tror det sliter på leder och knän och alltihopa.
Ja, det är lite annorlunda fotbollsspel, det är det.
Sen kan man ju vara gammelmodig och tycka liksom att fotboll ska spelas på vanligt gräs, men det är ju alltid ett jävla gnällande på innan allsvenskan kör igång att det är skitdåliga planer. Det är likadant i oktober när det börjar ta slut, och är det skitdåliga planer. Okej. Okay. Då är det ju bra att ha en konstgräsmatta då. Så slipper du tänka på det. Men jag håller med dig att du sliter säkert på kroppen.
Ja, man får inte vara gammal.
Men fotboll ska ju spelas på vanligt gräs.
Så är det.
Lite doft, man känner gräsdoften.
Det är äkta. Tack, jag vet ju Håkan Amil. Det var han som fick, som att inte Gamla Ullevi fick lastgräs då.
Nej,
det var en av hans förutsättningar då, eller han krigade för i alla fall. Och det ska vara världens eloge.
Ja, men jag tror att hybrid är i alla fall i något mellanting och snäppet bättre än konstgräs. Det kan inte jag svara på, för man har inte den kollen. Men...
Nej, man har inte det. Jag ska väl gå ner och känna på mattan någon gång så.
Håkan Amil, där har du kopia. De två är väl jävligt lika i spelstilen, tycker jag i alla fall.
Vilket är ditt mål du kommer ihåg mest?
Ja, men det blir Hammer.
Ja, det är så.
Det blir Hammer. Det, sen finns det ju ett mål till som var det var också väldigt skönt. Det var ju Malmö borta. 2-1 målet i 89:e minuten.
87 va?
87, precis. Sista matchen jag spelade i Blåvitt. Så petade vi in en snedträff och 2-1 och blev vi mästare på det. Annars hade Malmö vunnit.
Och det var ditt sista mål?
Det var den sista mål.
Sista match?
Sista match. Wow. Så den bussresan var ganska okej.
Okay.
Jag
kan tänka mig det.
Fy
fan vad
gött. Ja, vi slutade ju bara. Det var jag, Stig Fredriksson och Wernersson. Det var ju vår sista match. Så wow. den var inte... Nej, den var ganska okej faktiskt. Men det var inget som vanligt, var det bara tåpaj.
Precis att det gick. Men alla mål räknas.
Ja, men
ja.
Så är
det. Det är det viktigaste, det är målet. Sen hur spelet ser ut innan, det är skitsamma.
Nej.
Men efter den här härliga låten som vi ska spela för dig då, Tord, så kommer ju Glenn med sina härliga, härliga vitsar också. Så häng kvar där ute.
För bara, det går inte, en fråga bara. Du var ju materialare ett tag. Vad fick du att bli det liksom?
Nej, men tanken var ju när jag slutade då att jag skulle bli materialare. Att jag skulle bli materialare, okay. Blåvitt. Men för när jag flyttade till Norge så fick jag ju inte... tjänstledigt från familjebostäder.
Aha.
Fick inte, så jag jobbade på familjebostäder som rörläggare eller energisparsidan. Fick inte tjänstledigt. Så tanken var då att flytta till Blåvitt, så tar jag blir materialer på kamrat, eller sköter om kamratgården, det var så det var.
Okay.
Och materialer, men inte åker med på några resor eller sånt. Men då hade jag inte någon ekonomi till gräsklippare och alltihopa där. Och jag sa, jag vill inte bli materialare och åka med på alla resor. Det var... inte min tanke, utan var mer varm. Då blev det typ en fastighetsskötare uppe på kamratgården, var tanken.
Vad fan heter han som var där uppe, den lille tjocke?
Ja, precis. Gunnar, vad vet han?
Kallar han för någonting?
Ja, han kallar för någonting.
Paggen, poggen, porren, porren. Sporren!
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 Sporren! Sporren.
Härliga namn det fanns för.
Ja.
Men vi måste ju önska våra kära Blåvitt och alla ni de andra ut som lyssnar och älskar andra lag. Ut och visa färger nu när Allsvenskan börjar. Och så håll på ert lag, så säger vi Glenn som vanligt. Rått men hjärtligt.
Ja, för fan, det får gärna vara rått, men det ska vara hjärtligt, inga jävla dumheter.
Och det var väldigt trevligt att höra historien där om Hammarby och det att ni träffas ännu idag. Fantastiskt, absolut. Det hade jag inte en aning om. Är du med på de träffarna, Glenn, då?
Jag tror att jag var med på en, men det var länge sedan. Sen har det varit svårt.
Är du inte sist?
Nej. Jag skulle jättegärna vara med. Fy fan, alltså träffa Peter Ramberg och gänget. Fy fan, men Fredriksson är ju underbara.
Ja. Man får ligga ute i god tid när det gäller Glenn. Han är ju så uppbokande för tiden, nämligen.
Ja, precis. Ja, men vi ska förvarna nästa gång.
Ja, men gör det. Det är ju magiskt. Det.
Du, jag måste tillägga en sak. Efter 82 så var ju alla inne i omklädseln och grattade sådär, Hammarbygubbar och sådär. Så ringer en gubbe till mig veckan efter. Det var Peppe Holmberg. Och han bad om ursäkt för att han inte hade varit inne i vårat omklädningsrum, för han hade stått med journalister och grejer innan vi hade hunnit ta oss därifrån. Så han bad om ursäkt att inte han kom in i omklädningsrummet och gratulera deras högerback. Kommer du ihåg han?
Ja.
Det är bara det alltså.
Ja, det är fint.
Ja,
det är fint.
Enormt.
Rått med hjärtligt. Ja. 90 minuters kamp. Sörjer 5 minuter, sen tar man en bärs och allting bra igen. Men vi tre kommer att hålla på våra Blåvitt i år.
Jajamän.
Absolut.
Så Poja och gubbarna är ute, bara ett stort jäkla lycka till nu.
Ja, för fan.
Nästa månad framåt. Så kör vi en underbar låt nu. Häng kvar, Glenn kommer snart.
när vi går genom staden, över broar och torg, med doft av salt ifrån haven, minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng, hur vårsolen värmde och vintern var glömd. Och när vi kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du hav och himmel står vi kvar, för vi glömmer aldrig denna stad. Vi såg hur du halta, vi såg hur du sprang, med tårar på kinden och hjärtat i brand. Med längtan i bröstet du stod där och sa, snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar. Och när vi kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du hav och himmel står vi kvar, för vi glömmer aldrig änglarna.
Det var en dam som drog med sig en lastbilschaufför hem. Och så sa hon så här att, bind mig och gör det som chaufförer är så bra på. Så han band henne, söp sig full, runka och somnade.
Är det rödfångarnas chaufför eller?
Nej, det får vi nog kolla, det tror jag inte.
Sen har vi en här, Micke, du, den här tror jag vi har dratt någon gång, men jag tycker den är så jävla...
Dario var det!
Dario. Det var två luss som arbetade i Kjell Lunnås mustasch. Men de hade börjat trötta på det, för han sjöng ju hela jävla tiden, så de hoppade upp och ner och var jävligt oroligt på jobbet. Så de ringde arbetsgivaren och sa, fan vi orkat med det här länge. Har du något annat jobb eller? Ja, du har lite tur nu, sa man. Vi har en plats i Björn Borgs armhåla. Där kan ni ju köra. Ja, för fan, sa de. Det är inga problem. Så gick det tåg, så ringde de igen. Nej, fan. Han har ju börjat träna. Han blir svettig och jävlig med armarna. Fan, vi simmar ju för fan. Det kan ju knappt andas. Ja, men... Har du något? Ja, jag har ett kanonjobb. Nu har en jävla tur. Ni kan få sitta i Lillbabs mus. Ja, för fan, säger de lösen. Ja, för det gör vi. Och så gick det tåg. Så ringer de till arbetsgivaren igen. Och då sa han, vad fan är det nu då? I duget är detta heller. Fan, ni kan ju inte få ett bättre jobb. Herregud, Lillbabs mus. Det är lite fuktigt, mysigt, varmt och allmänt trevligt liksom. Ja, det hade varit okej om vi hade varit där. Men just nu är vi tillbaka i Kjell Unnås mustasch. Adjö.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.